Då tar vi och hälsar alla lyssnare välkomna till avsnitt 318 som vi spelar in på världens bästa stads födelsedag.
Ja, exakt. Den 29 juni. Mm. Och Borås firar idag 400 år som stad.
Och då kan man ju snabbt räkna ut att när fick Borås sina stadsprivilegier?
Det fick ju Borås 1621.
Ja.
Och vi har ju firat den här födelsedagen initialt nu då med att njuta av en del som Borås har att erbjuda. Ja, Borås är ju som bäst på många olika sätt. Men för egen del har jag ju startade jag med en halvtimme gräslöpning, barfotalöpning. I
gräsbete, tror jag du skulle
gräsbeteslöpning.
Säga.
Ja. Nej, men jag sprang på Rya Åsar innan du kom.
Ja.
Eller på Rydda sportfält, rättare sagt. Nedanför Rya Åsar. Och i Splendid Isolation. Och bara njöt av den exklusiviteten som det ändå innebär.
Ja.
Man tänker så här, springa på gräs, om hur exklusivt det är. Jo, men det är ganska exklusivt. Därför faktiskt. Att när vi har haft simkamp två gånger i juni och vi kör det passet så visar det sig att det är inte alls helt självklart på andra ställen att man kan komma till att få en stor öppen, jag menar alltså större än en fotbollsplan, utan ett stort gräsfält,
ja,
som lämpar sig till det, som är ostört och sådär. Och sen var vi ute och supa på Viskan,
ja, ut
mot Öresjö, och supa ut på Öresjö och kände att nej, men det här är en fantastiskt fin start på en fantastisk fin dag.
Eller hur?
Och det slår ju det mesta. Det är inte så att man längtade till att bo i Göteborg och sitta i kön i Tingstadstunneln eller någonting.
Nej, eller Stockholm. Jag vet inte vad de olika pendlarlederna i Stockholm är. Söderleden eller något kanske.
Ja. Ja, men jag vet inte vad folk gör i andra delar av Sverige en tisdag morgon i slutet på juni. Men bor man i en rimligt stor stad så där plus 100 000, så är det inte helt självklart att man kommer ut på exklusiva naturupplevelser eller vattenupplevelser i direkt anslutning till centrum.
Nej.
Med en känsla av vad ska man säga, en känsla av ynnest,
eller hur?
Och en känsla av lyx.
Otrolig lyx, idag var det helt spegelblankt. Det kändes nästan som att vi var på Amazonas när vi paddlade på Viskan idag, tycker jag.
Ja.
Nej, det var helt otroligt. Såklart.
Och jag tänkte ju på det när vi paddlade idag. Eller när man liksom rörde sig i den här terrängen. Så man tänker så här, om man hade kunnat rulla tillbaka åren. Så funderar man på hur, jag menar 400 år är ju inte jätte, det är ju inte en speciellt lång tid i en historisk kontext. Eller framförallt i en vad ska man säga?
Ja, men i mänsklighetens, om man säger hela mänsklighetens perspektiv. Nej, eller bara civilisationens.
Ja, men naturen har ju inte förändrats så mycket på 400 år. Det är ju inte så att det har inte så att det har varit några stora istider under den tiden och att stora rullåsar har byggts och att sjöar har, utan det är så här, det är ju
just Viskan har väl haft lite olika färger under de 400
ja,
åren, men
rent
annars
ser
det likadant ut kanske.
Rent geografiskt och naturmässigt har ju säkert omgivningarna, Öresjö såg ju säkert likadan ut för 400 år sedan på det stora hela.
Ja, det tror jag.
Och det är ju fascinerande att tänka sig, om någon åkte båt där för 400 år sedan,
ja,
om Gustav den andra Adolf kanske kom inroendes på en eka där. För det var väl han som gav Borås stadsprivilegier, tror jag.
Ja, det var någon kung i alla fall som levde då.
Ja.
Och regerade. Undrar, om de suppade i Viskan på den tiden? Det, ja, kan det ha varit några som stod upp och körde sån årpaddling kanske?
Det tror jag faktiskt inte. Det hade ju varit, förvånande faktiskt.
Ja. Men jag tror att just den här ståpaddlingstekniken, den är nog äldre än så till och med. Man tänker på så här stammar som jagar från kanoter, står upp och kastar spjut.
Ja, men ja. Gustav II Adolf var faktiskt den som gav Borås stadsprivilegier.
Tack Gustav.
Ja, faktiskt. Tack Gustav II Adolf för det. Det är ändå fascinerande att tänka sig att någonstans i så här historiens vingslag i det här sammanhanget, att det här är liksom någonstans så där, det har varit ett det, naturen är ju permanent väldigt mycket på det sättet.
Mm.
Och att ja, människor föds, lever och dör, men, och en stad föds, växer upp och så här, men väldigt mycket ser likadant ut genom generationerna.
Eller hur?
Och jag kan tänka mig att Almenäs inte så likadant ut och badplatsen och så här, naturligtvis inte. Det kanske var skog, inte skog. Det fanns ju antagligen ingen anlagd löpslinga där på ena sidan.
Kanske ingen parkering eller glassorsk.
Gissningsvis inte, Men någonstans så fanns det säkert människor som i någon mån transporterade sig på vatten och njöt av vädret och njöt av solen, precis som vi gjorde idag.
Det tror jag säkert.
Och där ligger någonstans en sån här genuin, ursprunglig, generisk, allmänmänsklig kontext liksom i en stads själ, tycker jag.
Mm.
Så här, titta på Viskan, så har ju det varit en pulsåder som går genom Borås i alla tider, innan Borås blev start för den delen också.
Ja, jag pratade med dem som har det här Kona-märket på suppar om det här med att suppa i stadsmiljö. För att de hävdar ju att man kan ju lika gärna suppa när man bor i en storstad som Stockholm eller Göteborg, för att där finns det ju alltid vatten. För att staden ligger där för att det finns vatten där.
Ja.
Och så är det ju med Viskan och alla andra vattendrag och sånt. Eller, ja, och i stort sett alla stora städer ligger ju där de ligger för att där finns det något slags vatten.
Du vet ju när de har ibland kameror som är uppsatta på ett ställe permanent, och så gör man såna här extrema snabbspolningar på saker för att se, du vet, man har en kamera som filmar en blomma som liksom, eller vad det nu är, en växt.
Stop motion tror jag att det kan heta kanske.
Precis. Så här, om man tänker sig att man har haft en historisk kamera som över 400 år.
Alltså, det hade ju varit magiskt.
Ja, men alltså så fascinerande ändå. Man tänker sig byggnader som reses och sen försvinner. Stadsdelar som expanderar och sen liksom flyttas eller dör ut. När man paddlar där i Viskan från Albenäs så är det väldigt mycket natur hela vägen fram egentligen till stan eller till Ålgården.
Mm.
Så, men man ser också resterna av olika typer av byggnader i strandkanten.
Verkligen.
Sen man ser olika murgrundsfundament och sånt där. Mm. Och det har ju varit olika typer av textilfabriker eller spinnerier eller tvätterier eller hur man nu benämner det. Men det har ju haft olika typer av industriell
verksamhet.
Ja, precis.
Ja, precis. Man har sett dem växa upp och rivas ner och försvinna.
Ja, men så naturen återtagit. Och så det finns ju, jag är djupt fascinerad av den historiska kontexten. Då pratar vi ändå bara så här 400 år någonstans i sammanhanget.
Mm.
Att, du vet den här udden som går ut på Almenäs som man kallar för stenåldersudden. Man tänker sig att där fanns det bosättningar kanske, ja, antagligen då för ganska många tusen år sedan.
Det är mäktigt.
Ja, och att Öresjö såg sannolikt...
Kallas den för stenåldersudden alltså?
Ja, jag tror den har den benämningen. Jag tror att det finns ju någon form av lämningar som man har hittat där ute.
Coolt.
Gissningsvis såg ju, då såg det antagligen lite grann annorlunda ut då, om man tänker sig för 6 eller 7 tusen år sedan.
De hade inte bryggan då kanske?
Kommunerna hade inte satt ut några bojar och så.
Nej. Ja, nej, det har du helt rätt i. Nej, det är ju, man har ju själv bara under sitt... Om Borås då är 400 år, jag är ju bara 40 år, det är ju en tiondel. Men man har ändå ganska många minnen från Viskan och Öresjö och många andra delar i Borås också, såklart.
Vi tänkte ju helt enkelt göra ett reservationslöst hyllningsavsnitt till Borås, staden i våra hjärtan. Och,
staden som jag har fått vår dialekt från.
Ja, och den är inte Gorshili direkt, den dialekten.
Det finns de som tycker det, men ja.
Nej. Ja. Vi har ju pratat mycket om Borås. Vi blir ju ibland pekade för att vi hyllar Borås reservationslöst. Och det brukar vara en pik ända tills de belackarna själva besöker Borås och gör någonting trevligt här. Exempelvis kommer dit och tränar lite grann eller är här och liksom tar del av the extended Borås experience.
Eller hur?
Och då blir de fans istället.
Mm.
Och det är ju en av de stora...
Börjar de hålla på Älvsborg då också?
Nej, det tror jag inte. Det tror jag att man behöver göra i sammanhanget där.
Nej.
Så långt tror jag inte att man behöver vara ett fan av en stad. Men i alla fall att den här bilden av det smutskastade, lite baktalade Borås som man har ofta grymt skämtat om och med genom åren får sig det blir en revidering av det när man väl har varit här och upplevt det. Och det är också en av de stora höjdpunkterna tycker jag med att arrangera event i Borås när det kommer besökare utifrån. Event eller camp och eller camp. Det har ju ändå under de 15 plus åren som jag har arrangerat saker i stan här så har man ju ändå någonstans dragit tusentals besökare hit. Och den stora merparten av dem har ju åkt härifrån som någon typ av fans eller i alla fall Och mitt annat motvilligt uttryckt ett gillande över stan då.
Ja, eller frånsagt sig sitt ogillande i alla fall.
Ja, men ändå haft en lite mer nyanserad del. Och det är kul när folk kommer hit och tränar eller tävlar och säger, kommer i mål och säger så här: wow, jag visste inte att Borås var så fint. Eller wow, jag visste inte att ni hade så häftig natur. Eller wow, jag visste inte att ni hade de här vyerna. Eller wow, jag visste inte att ni hade sån här trollskog. Eller
wow, jag visste inte att det saknade ställtid.
Nej, precis. Finns det ingen tunnel man kan sitta i kö i här i Borås? Är det så enkelt att ta sig till och från allting? Ja. Nej, men så vi ska prata lite grann, vi ska hylla Borås och vi ska dra oss till minnes lite Boråsanekdoter. Det är ju att det här blir ett väldigt lokalt anknutet, förankrat avsnitt. Men det tycker jag att Borås förtjänar. För allting vi gör, väldigt mycket av det vi gör och verkar i, har Borås som epicentrum.
Så är det.
Så att det är inte helt orimligt att vi faktiskt ägnar ett avsnitt åt just Borås i podden.
När de fyller 400 år.
Jag ser ju mig ändå som en inofficiell Boråsambassadör faktiskt.
Ja. Ja, men det får man nog ändå säga att du är.
Det är jag.
Ja.
Det är jag. Borde jag och det finns en annan person som tycker om Borås lika mycket som jag, och det är ju Erik Wikström.
Ja, det är sant. Ja, men det är för att Borås är ett skidparadis och han är ju en skidguru.
Ja, exakt. Men Borås är ju ett paradis också på många andra sätt faktiskt.
Verkligen.
Så att vi tänkte hylla Borås då. Innan vi gör det så måste vi ha en liten träningsdagboks
avstämning.
Rekapitulering.
Ja.
Och då vill jag ju bara börja med, då kan jag börja direkt, Niklas. Och jag vill ju bara lyfta ett, vi ska ju lyfta ett specifikt pass här. Och jag vill ju lyfta den stora glädjen i att äntligen ha fått kört ett av mina egna event. Ja. När jag då förra veckan körde våran Borås Swimrun Sprint Series.
Just det.
Double Edition, Double Trouble.
Med den äran också.
Ja,
Jag höll ihop det bra tycker jag.
Ja. Jag har inte berättat för dig hur jag kände mig dagen efter.
Det har du faktiskt inte gjort.
Men det kan också hänga ihop med att jag gjorde ju ändå ett varv innan när vi snitslade banan och ett halvt varv efteråt.
Precis.
Så det var ju ändå så här att det var lite extra lök på laxen där att behöva promenera runt efteråt. Och
5,5 varv.
Ja, mm. Faktiskt då. Men jag körde ju då våran Pickersjötävling.
Mm.
Och det var så här, jag var ändå ute och jag har ju en väldigt nyckfull konstig defekt i min höftbäckenfog där. Det gör lite, ibland gör det ont, ibland gör det inte ont. Så att på morgonen där när jag var ute och skulle provspringa lite grann då.
Mm.
Och känna hur det var liksom för dagen då. Så kändes det ju fruktansvärt dåligt, anskrämligt.
Men jag vet att du dagen innan till mig sa att det kändes väldigt bra.
Nej, men dagen innan gjorde det, kändes det jättebra. Det kändes otroligt bra på måndagen.
Så var det kanske, ja.
Då pikade jag lite grann formmässigt där. Då kände jag mig helt, då kände jag mig som 32.
Mm.
Jag kände mig sjukt stark. Men sen på tisdagen så vet jag inte, då hade jag en ganska dålig dag på många sätt.
Blev mer 45 då?
Ja, men det var mycket stress och så den dagen. Och sen sprang jag inte heller den dagen.
Nej.
Så jag kommer inte ihåg vad jag gjorde, men jag bara suppade eller någonting. Och så blev det lite så här så att jag inte riktigt hängde i det schemat. Och när jag får jag behöver ju springa varje dag för att det ska kännas bra egentligen. Hålla det liksom mjukt och ledigt.
Mm.
Det ligger ju i hela min filosofi, det där use it or lose it.
Eller hur?
Och mitt spann på use it or lose it är någonstans 12 timmar.
Ja.
Någonstans 12 timmars inaktivitet i en verksamhet, då försvinner det.
Ja,
nej, eller men 18 timmar, förstår du vad jag menar?
Ja, jag har 24 timmar, sen börjar kroppen kännas kassa. Så.
Ja.
Men jag kanske kommer ner på 12 timmar om några år här.
Ja, precis. Ja. Till slut, man blir tillräckligt gammal, måste man röra på sig hela tiden för att inte stelna till.
Man måste gå upp på natten.
Det är som de här historierna med gamla dopade proffscyklister som var tvungna att väckas mitt i natten och cykla lite testcykel för att blodet skulle liksom stelna i kroppen på dem.
Ja, så kan det
lite grann så är det med farbror när farbror blir äldre här. Man måste upp och göra saker, gymnastisera mitt i natten för att det inte ska bli fullt, att man inte behöver bändas upp på morgonen sen.
Jag förstår.
Ja, i alla fall. Men så den lilla en kilometer som jag sprang och sen gick tillbaka, jag bara kände, nej fy fan vad tråkigt, det känns inte bra, jag mässa till Malin. Ta inte med mig på startlistan för jag tycker inte vara med.
Nej.
Och sen så jag känner ju det väldigt mycket när jag går. Alltså jag kan känna det när jag bara promenerar omkring ifall att det är bra eller dåligt. Och senare på dagen där så blev det bättre för jag suppade och så sprang jag lite och så kändes det kast då när jag sprang. Och sen när jag gick också. Och sen senare under dagen så kändes det bättre och bättre och bättre. Tänkte jag så här, vad fan jag kör ändå. Och sen när vi gick runt banan också så kände jag ändå att ja, jag hade så här procentsatser, du vet. Först var det så här nere på 20%. Ja, men det är bara 20% chans. Och så var jag uppe på 40, 50. Sen gick det över mitten där 50, 60 när vi promenerade så var ganska. Innan vi promenerade så var jag 80% och sen blev jag 90-95 och sen någonstans där så bara, men då kör jag ju bara.
Eller hur?
Och så vet jag att när man väl springer på så kommer det inte kännas så farligt då. Men det var ju jättejobbigt.
Men var det kul då?
Ja, det var görkul. Ja. Det var riktigt skoj också. Och det, men det var också så här lite grann, typ, jag kommer inte riktigt ihåg hur man gör. När man kör sån snabb, det här är ju så korta simningar.
Eller hur?
Men jag gjorde ju ett smart val halvvägs, efter ett varv där. Så...
Ja, du kastade simglasögonen.
Ja, men det är lite för mycket att pilla med simglasögon. Tycker jag är lite onödigt att hålla på med när man simmar korta simningar i sötvatten. Så att, ja.
Men det, och det du var simmar lite... ändå vanligt utan glasögon sen. Du ja. Köpte någon polo-variant.
Nej. Ja, men med sötvatten så går det bra att simma utan simglasögon.
Ja.
Och det är lite sån, det är lite så australiensisk, vad ska man säga... En del riktigt, riktigt duktiga havssimmare eller triatleter som har kommit från Surf Lifesaving, de kör ju även havssimningar utan simglasögon.
Mm.
Och kan man det så är det ju fantastiskt, därför att du har ju en del utrustningen mindre som inte kan strula till det. Men du kan ju få problem med simglasögonen. Och, jag menar,
det är väl en del i utrustningen som lättast strular nästan också.
Ja, men det är mycket värre att ha simglasögon som är vattenfyllda än att simma utan simglasögon alls. Eller att få ett slag på simglasögat, eller där det sitter, eller när det immar, eller när det blir något annat konstigt. Jag menar, du ser ju alltid bättre utan simglasögon. Du ser ju sämre i motljus utan simglasögon, med simglasögon.
Ja.
Oavsett vad det är för filter på simglasögonen, tycker jag i alla fall.
Just det. För 400 år sedan hade de inga simglasögon.
Det hade de inte.
Vad jag vet.
Nej. Johnny Weissmuller hade ju inte simglasögon 1912 heller.
Nej.
Och inte han Duke Kahanamoko, eller vad han hette, som var den första att simma 100 meter under minuten. Hade du inte alla simglasögon.
Nej, se där.
Nej. Simglasögon är ju en stor fördel när man simmar i bassäng och såklart i havsvatten, men... Däremot så körde jag utan dolme. Ja. Jag tänkte jag vill ha liksom så lite moment som möjligt. Och jag hade egentligen tänkt att också köra i badbyxor. Alltså sån riktig riktig sån
duathlonutrustning.
Nej, mer sån ursprunglig aquathlon.
Ja.
Och det är ju min dröm. Det är ju mitt, jag har ju någonstans, där är ju den ursprungliga triat. Och jag, det som var så kul med var ju att jag startade loppet och sen hoppade in.
Ja.
Och det var som en liten hommage till triathlons födelse.
Ja.
Jag drog en liten anekdot innan starten också om ett lopp som heter Tugs Tavern Swim and Run, tror jag den hette.
Just det.
Tugs Tavern hette den i alla fall, för det var nämligen namnet på en pub i San Diego, eller nära, ja, utanför San Diego, Mission Bay. Eller Mission Beach, ja, Mission Bay, Mission Beach. Och han som hade den restaurangen hette Tom Warren. Och han blev sedermera den andra segraren av Ironman på Hawaii 1979. Han var en sån här riktig uthållighetskonnoissör som han var bara så här, han älskade bara träna. Han var en av de här som var som gjorda för Ironman innan Ironman fanns. Typ han cyklade ner till Mexiko för att dricka en öl och sen cyklade hem och gjorde havssimningar. Och han var med på en massa såna obskyra. Så han arrangerade han då ett lopp då som var då simning och löpning på stranden i Mission Beach. Det vi för övrigt har varit och fotat faktiskt.
Faktiskt.
Ja. Och då var det ju en sån klassisk aquathlon, alltså havssimning med simglasögon i badbyxor och sen barfotalöpning. Och han kunde ju absolut inte arrangera en tävling utan att också vara med. Så att han var ju känd för liksom att sköta starten, skjuta skottet med pistolen och kasta pistolen till någon i publiken för att sen liksom joina fältet och inte sällan själv vinna faktiskt.
Ser det här. Det lyckades du inte upprepa då?
Nej, jag var faktiskt glad att jag bara tog mig runt. För det var ändå en timme och 45 minuters tävlingstid.
Ja.
Så att, och det var det längsta jag har sprungit också på väldigt, väldigt länge.
Ja, men jag tycker du gjorde det bra. Ja, men det var ju kul.
Ja, men det finns nog 5 minuter att skära på den tiden fram till augusti när vi kör nästa Double Trouble. För att säga. Det var inte klockrena i uppgångar framförallt. Det är ganska svåra uppgångar på våran Pickesjö. Man kommer ofta fram så här, det är en sten eller liksom någon form av sån här platå som man först måste kliva upp på. Sånt, ja, och så vidare. Okay. Så att jag är inte supersnabb upp i vattnet. I vattnet är ju bara att springa i, men uppe är jag ju inte... supersnabb.
Nej.
Har aldrig varit heller i och för sig, men det var jäkligt kul i alla fall.
Ja, det var det.
Så det ska vi påminna
kommer om. Kommer du starta helt utan simglasögon nästa gång då?
Ja, det kommer jag göra. Ja. Definitivt. Simglasögon är nu en överflödig detalj på sötvattens swimrun.
Men då är ju frågan, om du då ska kapa 5 minuter, ska du gå från swimpants till badbyxor då, eller hur tänker du där?
Jag tänker nog badbyxor och dolme.
Mm.
Det är ju ändå trots allt, man simmar väldigt mycket fortare med dolme när man har skor som man drar. Jag var ju, och löpningen var ju inte det som var jobbigt, utan det var ju simningen. Jag var svintrött på simningen. Det är verkligen så här, det är ingen hit att simma utan dolme faktiskt. Jag såg lite när Alexander simmar, han hade ju en fruktansvärd fart i simningen. Och så mycket fortare än mig simmar han inte. Liksom att det dolmen gör stor skillnad. Jag simmar i uppförsbacke i slutet.
Mm.
Och jag var ju tvungen också att ligga och simma lite överlapp. Typ så här, jag var tvungen att bada några av de här sista simningarna. Jag var så jävla trött.
Ja, och det får du hoppa över då. Det kan du kappa någon minut bara.
Ja, men jag kom ju kapp ledande tjejen där, Therese Bergling, och på tredje varvet. Och jag simmar ju mycket bättre än vad hon gör. Ja. Så att jag kom ju kapp henne på en simsträcka. Jag tänkte, jag ligger där och så, det är ju skitbra att ha sällskap. Hon kommer dra ifrån lite på löpningen, men så, ja, typ så här, kan vi racea lite med varandra. Kanske jag kan simma från den sista simningen. Mm. Men det var ju bara fett glömma, för jag kunde inte ta i sen på simningen. Jag var så trött.
Bra försök i alla fall.
Men det var jättekul. Ja. Det var, jag rekommenderar verkligen alla att köra swimrun. Testa, komma. Ja. Det var jättekul, kan jag
och
säga.
Och vill man testa så är det ju ett lysande event att komma på.
Ja. Vi kör ju nu 1 juli.
Faktiskt.
På torsdag kör vi ju den sista faktiskt... sista deltävlingen, eller sista versionen av den här tävlingen för första leden av sommaren. Sen kör vi i augusti igen, men vi kommer ha en paus i augusti av olika skäl.
Ja,
vi är bortresta i olika omgångar, alla av oss, så att vi känner att vi kommer igen med 3 nya tävlingar sen i augusti med lite mer påslag på olika sätt där. Lite nya varianter av bland annat en Double Trouble, men vi har lite nya idéer för hur vi ska lägga upp det. Bland annat så här, vi har en liten kupp bland de tre som är kvar sen då. Men 1 juli kör vi, och då kör vi vanlig variant. Två varv.
Kurvgrillning.
Kurvgrillning såklart. Och väldigt mycket mys. Vädret kommer visa sig återigen från sin bästa sida.
Såklart.
Borås levererar i det här sammanhanget alltid och har definitivt gjort under de tillfällen vi har haft. Vi måste ändå vara uppe i 15-16 sådana event nu vid det här laget. Ja. Inräknat förra året.
Det tror jag. Dyka upp vet jag.
Ja, nej, men så det var ett härligt event. Sen var jag ju otroligt sliten i kroppen dagen efter. Men det, ja, så kan det vara ibland. När man överanstränger sig.
Ja. Vi behöver inte prata om dagen efter.
Alltså. Nej, det ska vi inte göra. Nej. Vad har du att briljera med, Niklas?
Nej, men... fokus har väl legat på SUP såklart. Jag stack ut söndags morse, eller ja, morse och morse. Klockan var väl kanske 9 i alla fall. På Östra Nedsjön hemma i Hindås. Men då hade jag också en sån känsla att jag var stressad över mycket saker och jag behövde få ut det ur systemet. Och det var spännande att se den sjön från vattnet. Jag har inte varit ute och suppat på den innan. Så det var kul att suppa där och titta. Och så dök upp en kajakpaddlare.
Vad härligt.
Som jag mötte, och det var väl egentligen den enda andra jag såg på vattnet. Men vi stannade och snackade lite, så det var härligt. Ut och paddla, vatten, natur. Det var lite mulet också, det blev ingen solbränna. Men det blev lite socialt då. Och han kände nog igen mig faktiskt från... Ja, han hörde ju inte min röst, så han måste ha känt igen mig från någon bild kanske. Men han visste att vi gjorde den här podden. Han följde oss, sa han. Så det är trevligt. Ja. Man träffar på de minst anade ställena. Människor att prata med. Vi stannade till där och så ondgjorde vi oss lite över jetskis och andra fartdårar på vattnet. Och
ja.
Det är 7 knop i de här sjöarna i Hindås, men ja, jag vet inte vad man håller på en SUP, men det är inga båtar som håller 7 knop där i alla fall, eller jetskis för den delen,
nej.
Om man säger så.
Nej, det är ett litet problem faktiskt. Det är ju kul med jetski. Eller det
är svinroligt.
Men det finns ju en stor risk med det också.
Ja.
Det är ju...
Folk som kör nära badstrand, det kan ju dra åt helvete.
Ja, men det är ju, då är man ju inte 100. Då är man inte 100 där uppe. Då har man inte alla hästar hemma.
Nej.
Då, inte alla, då ligger ju inte alla verktyg i lådan.
Nej.
Utan,
håller man sig mitt ute i sjön tycker jag väl att det är helt okej egentligen.
Ja, absolut. Det får man ju ändå säga. Jag har ju faktiskt en av de få... vad ska man säga... böterna jag har fått när det gäller hastighets att ha kört för fort har jag fått på en jetski eller en Sea-Doo som det heter.
En Sea-Doo, det är ju ett fabrikat av
Sea-Doo, ja precis, i Kanada.
Aha.
Av det jag och min brorsa var ute och åkte.
Var det en sån kanadensisk polis 1997. Med en sån hatt och röd jacka?
Du menar en ridande polis på en båt? Nej, det var en båtpolis.
Vet inte vad de heter, Rangers eller vad de heter?
Ja,
det
exakt.
Var en båtpolis.
Ja, ridande polisen heter de. Men ja, det var en båtpolis som... Det vi körde för fort då i den här kanalen där vi kör jetski brukar göra då. Och men vi är så här, typ så här, we plead ignorance, bara vi från Sverige. Men vi fick, jag vet inte om vi fick betala den lite, men ja, vi fick argumentera lite grann med dem där. Och sådär, vi var faktiskt inte riktigt medvetna om att det var hastighetsbegränsning där. Det är en annan typ av, alltså det är en betydligt större flod än en Viskan så.
Jag förstår.
Som inte, som är en typisk genomfartsled, genomfartsled som går ut i Lake Ontario, tror jag den går ut i faktiskt.
Vad var det här på, kommer du ihåg det?
Nej, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Det är 1997 var det här.
Ja.
Ja, så det är ett tag sedan, trots allt. Men det är ju jätteroligt att köra jetski. Vet du vad som är riktigt? Jag är ju så feg, alltså jag är ju väldigt försiktigt lagd när det gäller risk och sådär. Och det roligaste med vattenskoter, det är ju liksom att typ så här, nästan starta stilla stående och så gasa på fullt samtidigt som man svänger fullt. Så att man får en sån här brant och så gör lite sån här, man kör lite grann i åttor i, typ så här, och framförallt gasas ju i kurvorna då. Men att bara köra fort, det är bara otäckt.
Det är kul
det
också.
Det är ju som med bil, alltså det är ju jättekul att åka med någon som har en fräsig bil och accelerera. Men att bara köra fort, det är ju liksom bara, det är bara lite farligt tycker jag.
Ja, jag förstår vad du menar.
Och, men det som är när man kör på en stor sjö och man kör, speciellt man kör med vinden och det är lite dyningar och sidon börjar liksom få lite så här självhopp. Det är ju riktigt otäckt faktiskt.
Ja, det är ganska kul, jag vet. Vi fick ju låna en ganska fräsig jetski under ett år här när vi hade våra event ju, från vår kompis Daniel, eller vad heter han? Dan i Växjö. Som var jäkligt snabb. Men jag upplevde att han var lite studsig så. Men sen var jag hos en kompis som hade, han hade en Sidu faktiskt. Men den hade som en dämpare i sätet, som på en cykel, fast satt en liten dämpare där under. Vilket gjorde att när man körde i vågorna, var inte alls lika otäckt. Så man kunde köra riktigt fort i vågorna. Kanske blir lite farligare då eftersom man vågar mer, jag vet inte. Men det var i havet också, så det var ju riktiga dyningar då.
Men apropå då farkoster på vatten och Borås Öresjö, så testade jag ju faktiskt en sån här motordriven surfbräda förra året.
Just det.
Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men det är ju en sån här, det är ju som en, ja men det är ju som en kort, en väldigt kort SUP som har motor på. Alltså, ja men det är som en surfbräda fast den är mycket, mycket kortare. Så den är väldigt svår initialt att komma upp för det finns ju liksom ingen bäring i den.
Man behöver ha lite fart.
Ja, du måste ju ta fart direkt samtidigt som du ställer dig upp på den då. Och sen får du ju svänga genom att
luta dig.
Ja, typ, ja, den var ju helt, och den är ju, det flyger man ju av då till slut. Det flyger ju av ganska mycket. Det gäller ju att liksom, gasreglaget tar du ju i handen. Ja. Så det gäller ju liksom att tajma det, men det här med att, ja men du vet, ja, det var inte lätt.
Var det kul då?
Ja, så det, ja jo, det var ju jätteroligt på sitt sätt, men också extremt farligt. Jag menar, de gick ju sjukt snabbt liksom, inte för att jag körde så jättefort, men jag har ju ingen erfarenhet av det här. Jag har ju aldrig åkt vare sig skateboard eller snowboard eller, alltså jag har ju aldrig åkt på det sättet på sidan.
Du har inte varit en brädkille?
Nej, jag har inte varit en brädkille och är ingen brädkille och kommer aldrig bli någon heller.
Suppbrädkille?
Jag är ingen epic fail-kille heller.
Nej.
Så att det var det närmaste jag har kommit. Jävlar vilka volter jag gjorde. Eller så här, man flyger av antingen då bakåt för att den stack iväg eller att man bara flög iväg åt sidan för att man kom lite för skarpt.
Just det.
Men, ja, det är någon sån här foil, men det är en sån här foil-variant.
Foil, då är det ju sån som går upp ovanför vattenytan. Ja. Så du har en vinge ner i vattnet.
Det, ja, just det. Okej, ja, det verkar ju ännu farligare. Det är som en giljotin på, det är som en giljotin med motor. Mm. Men motordriven surfbräda då, kan man säga då.
Ja, som en båt som du står på helt enkelt.
Ja, faktiskt. Ett sjukt.
Och styr med din vikt.
Ja, lite grann så.
Ja. Men var det en propeller eller var det en sån jätteutblås?
Nej,
som
jag tror det är ett jätteutblås faktiskt.
Ja, ja. Det låter rimligare.
Ja, spännande. Ännu en Öresjöupplevelse då.
Ja. Men du, ska vi göra en liten lista över Borås genom tiderna?
Boråsminnen.
Ja.
Jag är ju 48 år på mitt 49:e. Jag har bott i Borås hela mitt liv, minus de första 6 månaderna. Men flyttade hit tror jag december 73.
Ja.
Så jag tänkte så här, jag ska ge lite Boråsminnen över de snart 5 decennierna som jag har bott i Borås då. Ett för varje decennie.
Mm.
Bara för att ge en liksom, det här blir ju väldigt personliga anekdoter bara, men bara för att ge en liten
6 decennier har du faktiskt bott i Borås.
6 decennier?
Under 6 decennier.
5
decennier. 70, 80, 90, ja, men 00, 10, menar, 20.
Ja, men jag menar i mitt liv då, 0 till 10 år, 11 till 20 och sådär då, tänker jag då.
Ja.
Och ett av mina första tydliga minnen om man tänker sig upp till 10 års ålder. Det är ute vid Almenäs.
Ja.
Och uppe i skogen där. Där vi har alltid varit ute och badat där. När vi var små med mamma och så. Och vi har alltid legat på, vi har alltid legat och solat på den delen som är så att säga mot skogen till. Mamma har alltid legat där i alla år och ja. Solat. Så, och det har vi alltid varit. Så att ett av mina första minnen var när jag och Fredrik var små då. Typ så här 7-9 år kanske någonting. Upp i skogen precis där swimrunbanan börjar. Man springer upp för de stenarna väldigt brant. Och så, det finns faktiskt en bäck som går ner där.
Just det.
Och det är en riktigt sån trollskog. Det är precis, det är ju åsar och det är ju så här John Bowers känsla. Och där hade vi då, tyckte vi det var otroligt kul att gå och så göra typ barkbåtar som man då följde ner. Eller egentligen bara slänga i kvistar som man sen kunde följa ner hela vägen då.
Ja, just
ner
det.
Till sjön faktiskt.
Kul ju.
Ja, men det känns ju också som ett sånt här, känns ju som någon form av uråldrigt barnnöje att följa saker i vatten.
Mm.
Det är så här, ändå någon sån här grej som jag skulle vilja att mina barn också... Faktum var att jag tog dit Rufus så gjorde lite grann samma sak vid påsk. Fast ja, vi bara gick den stigen upp där.
Ja, just det.
Men just det här att han tyckte det var väldigt roligt att slänga in någonting där och titta hur löven försvann och så. Men det är någon sån här grej som jag tror barn har roat sig med i alla tider.
För 400 år sedan var det nog ganska vanligt.
Ja, och även för 4 000 år sedan kan jag tänka mig att det var något som kittlade barnkinnen. Och för 40 000 år sedan också. Alltså, rinnande vatten är alltid spännande. Eller plumsa saker i vatten.
Mm.
Så. Men just det här att uppe i den skogen, någonstans där fick jag, hade ändå någon sån här instinktiv, intuitiv känsla av att det här... Inte att det var så här, åh vad det här är unikt, för det är ju inte unikt på det sättet. Men ändå så här, vad mysigt det är med naturen här. Vad man kan ändå roa sig med den. Och vad det finns mycket liksom, glädje. Alltså, det finns mycket lek att hitta. Då hade man ju inte något annat. Liksom. Det var inte så att mamma liksom dishar fram en iPad, men det fanns ju inte.
Nej.
Det fanns inte mycket annat att göra överhuvudtaget. Mer än att lägga sig och läsa. Eller ja, klassisk bara lek, eller kasta en boll mellan sig, eller bada.
Mm.
Men det här att ändå hitta någon så här förnöjelse i... naturen och fascination och kittling så där av naturen när man i den åldern så här, känns ja, men det har jag väldigt starka minnen av att vi ofta gjorde, gick upp i skogen och liksom ja, lekte upp i skogen, badade lite och så gick vi upp i skogen, följde stigen och liksom tittade på saker som vi kunde liksom följa ner då mot vattnet.
Just det.
Springa ner hela vägen och så titta på den här kvisten eller vad det nu var, inga klassiska barkbåtar men mer
barkbitar.
Ja, barkbitar.
Ja.
Ja, men ändå liksom en sån här härligt.
Jag förstår.
Det var på den tiden man var så här kittlad av historier av du vet flaskpost och sånt där.
Mm-hmm.
Alltså det här saker och ting som förflyttas i naturen. Så det är ett av mina första någonting som jag verkligen associerar tidigt med i det här sammanhanget då.
Ja.
Har du någonting från dina första 10 år?
Ja, jag växte ju upp vid Öresjö i Frufällan. Lite norr om Almenäs då. Eller mitt på sjön kanske, jag vet inte vad man ska säga.
Förort till Borås då. Från
ja. En villaförort, ja. Som ligger precis vid vattnet och vi bodde ganska nära vattnet också. Så att, men det är ju lite lustigt, jag tänkte på det nu när du pratade om det. För jag har ju alltid varit rädd för vatten. Eller jag har inte varit en sån, jag har varit en badkruka. Jag har inte illat så mycket att vara i vatten och huvudet under vatten och sånt. Men jag kommer ihåg, det finns en liten strand där i Frufällan. Där vi var och badade, så här, mamma var med och grejer. Två saker som kommer jag ihåg därifrån. Det ena måste ha varit riktigt liten. Vi liksom gick i vattnet vid stranden, jag och min brorsa och mamma. Och jag snubblade på någon sten och liksom trillade och hamnade på botten då. Och det var ju antagligen bara 10 cm djupt kanske, eller så att jag kom under precis. Men jag kommer ihåg att jag var väldigt, det minns jag än idag, att jag sa till mamma att jag drunknade.
Mm.
Jag drunknade, mamma. Hon bara, nej, det gjorde du inte. Jo, jag drunknade, för jag trodde att det gjorde man när man trillade under vattnet. Då.
Ja, okej.
Okay. Ja, och sen vet jag en annan gång, då, jag satt ju ofta och kollade på när de andra badade, men så gick jag så i strandkanten. Då vet jag att mamma tjatade på mig en gång nere vid vattnet att jag var tvungen att sätta på mig en t-shirt eller någonting när jag gick där i vattnet. Och jag tyckte hon var löjlig och fortsatte bara gå omkring. Och brände mig så mycket på ryggen då att jag fick vattenblåsor över hela ryggen. Så jag kunde inte sitta. Satte mig i en läderfotölj hemma, det blev helt blött när de sprack. Och det har faktiskt en bild på det, ser helt sinnessjukt ut.
Obehagligt minne.
Ja.
Ja. Det, och det är ju att... i det tropiska Borås helt enkelt då, där solen ofta skiner på sommaren.
Ja, annars, Frufällan var ju en ort där många av ungdomarna hade vattenskidbåtar. Och så även min storebror då. Så det vet jag att när alla andra åkte vattenskidor så körde jag båten. Så jag var väldigt bra på att köra vattenskidbåt, men jag har aldrig stått på vattenskidor själv faktiskt.
Och det är ju faktiskt en färdighet som du har tagit med dig upp i vuxen ålder eftersom du har kört väldigt mycket båt i olika sammanhang där vi har jobbat. Ja. Exempelvis runt hela Gotland.
Precis.
Ja. Och som du gör med din äran. Jag vet ingen som är så bra på att köra båt som du, Niklas.
Är det så?
Ja, du är ju exceptionellt duktig på att köra båt.
Ja, men det finns säkert någon. Men,
det finns säkert någon, ja det gör det säkert. Men du är jävligt bra. Jag menar, det kan man säga, det är inte lätt att köra båt i 2 knop, 1,5, 1,5 knop och hålla riktningen eller? Det är mycket lättare att köra båt fort om man ska någonstans såklart. Ja, ja. Men att hålla liksom
just
någonstans.
Just när du simmar runt Gotland, de dyningarna vill man kanske inte köra jättefort igen då.
Att överhuvudtaget köra båt där. Ja. När alla riktiga båtar inte ens tar sig ut.
Ja. Liksom. Nej, men det svåraste på det här runt Gotland, det var ju några av de här när vi lade till på väldigt, väldigt små ställen. Pirar och brygger när det var väldigt blåsigt. Mm. Man liksom var tvungen att sikta in den här båten då som vi hade också fått låna av Danny i Växjö faktiskt. Mm. Men som var värd väldigt mycket pengar. Och försöka pricka in den mellan 2 pirar där det liksom knappt var bredare än båten. Mm. Och det blåste riktigt mycket. Då gällde det att hålla tungan rätt i mun. Det var de svåraste båttillfällena runt Gotland faktiskt, tyckte jag.
Tur att du började träna på det väldigt, i väldigt tidig ålder.
Ja, det får man ändå säga.
Ja. Ja. Om vi sen går vidare då till någonstans där mellan 10-20 år, då är vi någonstans 1983 till 1993.
Mm. Det är för mig,
ja. Mm. Det är mina simmarår, kan man säga, i det stora hela. Och då har jag ju först då är det ju ja, det finns, man har ju 1000 olika minnen såklart, och det är ju egentligen majoriteten av också skolgången är ju där, och kommer jag ihåg både Götaskolan, Kristinebergsskolan, Datorpsskolan och Bäckenskolan som jag har gått på då. Men om man tänker sig det som var väldigt formativt för mig, det var ju all den här simningen då som jag gjorde och som ju kom att definitivt sen bli den röda tråden i mitt liv, och människor som jag träffade under de åren som jag fortfarande umgås med än idag. Mm. Det är fascinerande tycker jag, eller det är också en sån härlig kvalitet. Ja, men det blir en röd tråd som jag verkligen uppskattar. Så här, min första simtränare Hasse Johansson, som jag fortfarande träffar idag, som är chef på simarenan. Vi ses ju liksom varje gång jag kommer dit så är han där. Och till och med simmade ett av hans pass när han coachade den dagen.
De flesta som simmar i Borås vet vem
Hasse är. Men under många år på senare tid, eller så, det är ju först nu igen han har börjat. Ja. Eftersom det har funnits en marknad av människor som nu börjar simma. Som är väldigt mycket triatleter, swimrunners och liksom i den här, det jag i allra högsta grad känner mig delaktig i att ha skapat den liksom communityn då.
Ja, det är klart.
Ja, men också så här, Thomas Eriksson, Tobbe, Per Hyss, massa av mina bästa vänner är ju liksom från den tiden. Det grundlades väldigt mycket vänskap och kom ju att forma mig mycket. Så jag simmade ju först på gamla badhuset, Borås badhus. Det var där jag började. Först faktiskt började jag simma på Kristinebergsbadet.
Se där, ja.
Uppe i Kristinebergs fritidsgård, en 16,6 meter lång bassäng. Det var där jag gick i krålskola. Det var nog faktiskt innan 1983. Det är nog bara när jag är 9 år, kanske 8-9 år.
16,6 meter.
Ja, det var ju sen, blev ju sen ett gym. Och du vet, den byggnaden står ju fortfarande kvar. Men den är ju kanske faktiskt Borås fulaste byggnad. Den har ju en färg idag som är obeskrivlig. Den brukade vara röd eller orange. Och nu är den mer... Det är faktiskt Borås fulaste byggnad. Ja. I nära konkurrens med några byggnader ute i Knallan som också är exceptionellt fula. Så, men i alla fall. Sen ser man ju på Borås badhus. Det gamla badet då, som ligger längs Kungsleden, där Vargenhuset ligger idag. Mm. Väldigt nära brandstationen.
Det kommer jag ihåg. Där har jag också minnen ifrån, men inte att jag badade, men att jag var där när brorsan var på simskola. Han är ju lika gammal som dig.
Ja. Och där simmar jag ju de första åren i mina liv, och där har
det
jag
var ju också en DDR-hall.
Ja, men det är ju riktigt gammal sån otäck simhall. Man tänker sig att här har det varit mycket. Ja, men det var precis en riktig, ja, en DDR-hall vet jag inte, men det är väl så här en riktigt gammal svensk klassiskt badhus simhall. Mm. Och där har jag faktiskt en liten anekdot som just inbegriper Hasse också. Därför att det badet stängde ju 85 och revs då sedermera. Och efter badet hade stängt då för allmänheten, så vet jag att det var simträning där under en period då. Och så vet jag att på något konstigt vänster så tillät Hasse att simmarna fick gå loss liksom på inredningen och liksom så här klottra och spraya och liksom så här, för det skulle ju rivas sen.
Ja.
Så det var ju så här, det var inte att säga att det vandaliserades, som att saker slog sönder, men det sprayades och målades på alla väggar. Något otroligt. Som en happening.
Han lät dig få lite utlopp.
Det var ju mer de äldre simmarna.
Du var nog värst.
Nej, jag var inte med och sprayade eller målade någonting, men Vad Hasse inte visste var att det tydligen skulle filmas eller fotas någonting där inne för eftervärlden då. Det skulle dokumenteras på något sätt då, i det sista. Men det gick ju inte, det gick ju inte såklart. För det var ju helt förstört. Ja. Och sen flyttade vi ju till Stadsparksbadet 85, och då tyckte man ju det var ett fantastiskt bad. Liksom, det var ju så exklusivt.
Äventyrsbadet.
Ja, det var ju ett äventyrsbad. Ja, folk åkte ju från halva Sverige för att komma dit och liksom bada. Och där var ju en plats i mitt hjärta under väldigt lång tid. Jag jobbade ju också där under ganska lång tid, extra jobb och sådär. Och så var det ju samtidigt då parallellt med det här Lidebergsbadet. Mm. Som jag tror jag måste kanske ha simmat i mina första meter i 1980. Fyra antagligen. Mm. Men framförallt då sommaren 85 och framåt. Sen har jag ju simmat där varje år. Och jag är ju ganska säker på... Jag är faktiskt helt övertygad om att ingen har simmat fler meter i den bassängen än jag. Och det kan jag nog säga med ganska stort eftertryck. För jag har ju ändå simmat mycket där varje sommar. Jag har ju liksom aldrig slutat att simma. Och även om det finns andra duktiga simmare som har simmat jättemycket periodvis. Så finns det liksom ingen som har haft en sånt långt simspann som jag. Varje år återkommande. Och jag har ju verkligen utnyttjat. Jag har ju ofta varit där och tjatat mig att få vara där innan det öppnat året när det är kallt. Eller stannat kvar efteråt och typ så här inför Göteö eller någonting. Ofta så här försökt att tjata på Hasselon eller förhandla mig till. Det är för fan bara en grop med vatten i, låt mig simma. Mm. Sådär va? Det är inte så, men så. Jag tycker fortfarande att Borås... Jag tycker att det här badet ska vara öppet nästan året runt. Sommaren är ju så kort ändå. Så det har alltid varit det stora trätoämnet så här att det öppnar för sent och stänger för tidigt. Ja. I mitt tycke då, eller i många stycken. Liksom, för att sen är det ju jävligt mycket höst och vinter. Liksom. Ja. Låt det fan vara öppet. Öppna april och stänger oktober. Liksom. Mm. Så att där är väldigt mycket de minnena ifrån de åren där är mycket simning. Det är bad. Jag bodde ju liksom på badet, eller olika bad. Det var den röda tråden under dem mellan 10 till 20 år.
Just det. 10 till 20 år, ja.
Vad du har kommit med där?
Ja, nej, vad gjorde man under den tiden? Det mesta kretsade ju kring sjön då, märkt, tror jag.
Ja, och skolan.
Ja, skolan. Jag gick ju skola ännu längre utanför Borås i Frista heter det. Mm. Och det ligger ju också i norra änden av Öresjö. Vi använde ju ofta båten för att ta oss till Frista och sånt på fritiden. Till skolan åkte man väl skolskjuts, tror jag. Jag kommer ihåg... Nu sa du till 93 då. 94 kommer jag ihåg, när det var fotbolls-VM.
Ja, det är ju dina första... Mm. Ja, du är ju någonstans där 88-98.
Ja. Fotbolls-VM 94 kommer jag ihåg. Då åkte vi också i båten. Jag och min granne, Kalle Stavås, som var min bästa kompis. Han spelade tennis inne i Borås. I tennisklubben Älvsborg.
Dit man kan åka båt nästan ända fram till.
Ja, det var exakt det som hände. För att vi hade väl sommarlov och hans föräldrar jobbade, gissar jag. Så att jag skjutsade honom med båten till tennisträningen. Och då körde vi ju liksom genom hela Viskan med båten. Jag kommer ihåg att man visste exakt var varenda sten låg i hela Viskan. Jag funderar på det när vi suppade idag, att jag kommer inte ihåg vart alla de här grunden. Men då när man körde båt där, då hade man ju fullständig koll på det. Men då vet jag att vi hade radio i båten och lyssnade på fotbollen medan jag skjutsade honom in. Ja, så vi kan hoppa av där vid campingen. Liksom,
och han skulle ju spela tennis oavsett då.
Ja.
Den egna idrotten är ju alltid viktigare än den som går på tv.
Så är det ju. Och sen tror jag att jag åkte hem och sen åkte jag hämta honom igen. Men jag höll inte på. Jag körde ju lite motocross, gjorde jag då i 9-10 års åldern i FMCK. Det var ju min sportkarriär på den tiden. Jag vet att jag också i Sparsörs AIK var jag med, fotbollsklubben i Sparsör som ligger mellan Frista och Frufällan. Men jag var med på en träning och en match, fick ett diplom och sen gjorde inte jag någon mer fotboll. Lagsport var inte riktigt för mig, tror jag inte. Jag var ganska mycket ensam varje generellt sett, tror jag.
Ja, men det var ju jag också. Mm. Jag spelade faktiskt lite grann fotboll. Jag har spelat som jag kan... Här kommer komma som en överraskning för Erik. Men jag har spelat en match fotboll som jag kommer ihåg på Kronings IP. Och då kan jag ha varit då 8 år eller någonting. Mm. Det blev inte heller någonting som höll i sig, om man säger så.
Nej, men likadant för mig. Jag gick ju så här och liksom fastnade med blicken på någon fjäril eller någonting, du vet, så kommer bollen passa att nu rulla förbi, folk bara, du måste vara med. Men det var så här, jag var ju någon annanstans i mina tankar.
Men sen har jag faktiskt spelat en rugbyturnering, tror du eller ej.
Va?
En skolturnering och på Ryda sportfält. Det var ju faktiskt en rugbyplan till att börja med. Det var ju
rugbymål. Var det där som det här amerikanska fotbollslaget Borås Rhinos höll till att träna kanske?
Jag tror det, men faktum är att det var ett gäng rugbyplaner initialt. Och då hade vi en lärare, eller det drogs upp sådana här skolmästerskap då.
I rugby alltså?
Så högstadieklasser eller högstadieturnering. Så vi hade då en... Jag gick i sjuan.
Det kunde ju vara lite rivalitet mellan klasser i högstadiet.
Ja, det var skolan, att välja så dataskolan
den riskfria sporten rugby. Ja, så skolan
hade ju då... skolan satt ihop ett rugbylag då, folk som ville vara med. Jag kommer ihåg att det var skitkul, om än lite farligt. Ja. Sådär. Jag var inte jätterisktagande då heller.
Nej, jag tänkte säga det. Det passar väl lite din... Du passar inte in i riskprofilen.
Nej, men hur hård kan det ha varit på den tiden då? Men det var ändå, jag kommer ihåg att det var väldigt, väldigt roligt. Jag tror jag var med 2 år, både i 7:an och i 8:an var jag med. Så att, jag minns det som att det var väldigt roligt. Men det är väl mina andra. Det är förutom vattenpolo har jag också spelat lite grann. Och några sådana här Lucia-turneringar innebandy.
Innebandy,
ja. Ja, men så här, när typ så här, vi har haft någon så här simklubbslag då. Mm. Men om vi går vidare då till de nästa decennium för min del då. Det blir ju någonstans 94- och, eller ja, 93 och framåt till 2003 någonting då.
Mm.
Det är ju för mig de stora liksom, triathlonåren där min liksom, karriär startade, till viss del kulminerade. Och där var någonting så här, där började väldigt mycket det här, att börja jobba i Borås nästan lite grann då. Att så här, ta kontakt med företag, liksom så här, jag har en lokal idrott. Ja, men då började jag få lite offentlig profil i Borås med mycket tidningen. Ja, men jag vann ju både VM-medaljer och gjorde alla möjliga jippon under den tiden. Eller var med.
Då du började föreläsa också?
Ja, och till viss del. Ja, det gjorde jag ju. Men inte i slutet, efter millennieskiftet lite mer då. Mm. Men det var också det som man började vara ute och kan ni hjälpa mig i min satsning, triathlon, och liksom upplevde att jag fick väldigt mycket stöd lokalt. Och någonstans där fick jag också känslan att Borås, det vet man ju inte innan man, alltså när man växer upp, man har ingen känsla för det riktigt, vem jobbar med vad, vilka företag finns. Eller så här, man vet ju vad som finns, men man tar det lite grann för givet. Man bara, Ellos, företag, eller så här, Men just det här att man fick en känsla för entreprenörsandan som var i stan och började förstå liksom hur viktigt det var liksom det här att nätverka. Och, alltså där någonstans föddes väldigt mycket den här väldigt starka lokala känslan hos mig. Mm. Typ så här, att bo och verka i Borås. Jag tror jag gjorde mina första event i Borås också där någonstans i den... men jag arrangerade sån här sprint-triathlon på Stora torget 1999 redan. Så här en sån här sprintkupp liksom, svinkul. Vi körde så här simma, cykla, springa och så tillbaka i vattnet, simma, cykla, springa, där man hoppar ifrån bron och simma. Ja, men du vet, hela stan stängdes av under en torsdagskväll både 99 och 2000. Så att där blev det så här någonstans att börja verka i stan, och det har också väldigt starka minnen av hur positivt det var, eller hur bra det var också, uppskattat, alltså man ville ha det här i Borås. Man
tyckte var det då du började bli en riktig Boråsambassadör kanske?
Inofficiellt så. Jag vann ju någon sån här EM-guld i lagtränaren på triathlon och fick så här, gå upp på Stora torget. Ja, men det var mycket sån, den typen av jippon. Jag simmar ju förresten då genom Öresjö första gången då, 98 tror jag. Gjorde det ett antal år sedan. Simmar från Skalle genom hela Öresjö, genom hela Viskan fram till badet. Sen gjorde jag under flera år, gjorde det som ett radiojippo med Radio Match som var på den tiden då.
Just det, Radio Match, ja.
Ja, men det blev väldigt mycket den chansen, samtidigt som det var också de åren som jag började träna jättemycket såklart då. Och så att det var också den här att då började jag ju utforska Borås med omnejd på ett helt annat sätt än vad man gör om man liksom inte är ute och springer och cyklar hela tiden.
Mm.
Och fick den här känslan för... Alltså den här starka kärleken till Borås föddes då. För då hade jag ju också perioder då jag reste ut. Jag menar, jag gjorde ju lumpen 93. 93-94, jag pluggade lite grann i Växjö och det blev, men så kom jag hela tiden hem och så här, varje gång jag hade varit borta och kom hem så var den här känslan ännu starkare liksom, alltså så här, fan vad livet är bra i Borås, här funkar det, vilka bra träningsförutsättningar, vilken bra miljö för det jag skulle göra. Mm. Så att den starka kopplingen till den egna verksamheten blev tydlig och den lokala förankringen blev väldigt stark där. Så att det designet är för mig liksom så här, lokal förankring.
Mm.
Där verkligen kopplades det starkt på. Hade jättemycket lokala företag som stöttade mig och supportade mig och
fick större kontaktnät också då i stan.
Ja, men det blev
det ju verkligen det. En entreprenörsstad.
Ja, det blev det. Ja, precis. Mm. Så, och jag var ju precis i begynnelsen av att någonstans där sent 90-tal så började jag ju då började jag ju driva det liksom ett eget företag där så här, och det blev ju också en väldigt viktig, det var ju också en viktig del i mitt liksom, i mitt liv, i min verksamhet. Från det steget så kunde man ju sen, alltså då förstod man ju att det här är ju en, nu är ju det ett yrke, en yrkesverksamhet, från att ha varit mer en sån här föreningsdriven verksamhet eller liksom att man var föreningsansluten idrottare till att bli en egen idrottare, idrottsproffs. Och så kunde man stå på andra ben och så här växla upp och förstå vad finns det för möjligheter där att göra saker, föreläsa, hålla sponsorträffar. Jag jobbar ju otroligt mycket lokalt på det sättet. Ja. Så att det decenniet är verkligen, det är det som symboliserar det decenniet för mig i stan här.
Jag förstår. Och vad blir jag då? Mellan 20 och 30 sa vi va?
Mm. 98,
98 till 2008.
Ja.
Ja, jag tog mitt körkort 97. Så visst att jag körde mycket bil då. Min pappa var ju företagare i Borås också. Fram till 94 ungefär. Och sen blev han ju lite sjuk efter det. Och ja, jag vet inte, jag var nog ganska vilsen under de 10 åren där, kanske. Men ja, det jag kommer ihåg är ju från 2006. Då fanns den här nattklubben Swing i Borås, kommer du ihåg det?
Ja.
Och några av mina bästa kompisar jobbar ju där, så att jag var ju mer eller mindre, vi var ju där hela tiden liksom.
Det var dina stormont drangår.
Ja, men då var det mycket utav fest liksom, livets goda.
Den unge värtes lidanden.
Mm, men det var lite coolt med nattklubben Swing. Det var ett par som startade den, och i alla fall kvinnan där var ju från Holland tror jag. Carla hette hon. Och alltså jag tror folk flög från London för att gå på nattklubb i Borås. Vissa gånger de hade DJs och sånt där. Och från Göteborg kom det hur mycket folk som helst. De bussade folk från Göteborg till Borås för att gå på nattklubb.
När startade den?
Jag tror...
Den startade nog kanske... Jag har för mig att jag har varit där... Jag var där på juldagen 2003. Och jag har ett ganska tydligt minne.
Ja, den kan ha startat så tidigt kanske faktiskt. Ja, men under i alla fall 00-talet där så var ju det the place to go. Om man gillade den sortens grejer. Och där hängde vi riktigt mycket. Det är liksom... Ja, det symboliserar nog hela det årtiondet nästan, tror jag.
Just det, och då ska jag ta upp tråden direkt där och hoppa in då från 2003 och framåt, de 10 åren där. Någonstans där så blev Borås för mig, det var en, alltså Borås var mycket det här, träna naturen, man skojar om Borås. Men någonstans ur askan i elden, där Borås på nytt föddes tycker jag. Startskottet för det här tycker jag var byggandet av Borås Arena 2005, med fotbollsarenan.
Var det 2005 de
byggde? 2005 blev den klar i alla fall. Och det blev liksom på något sätt startskottet för en generell ansiktslyftning för stan. Väldigt mycket nyetablering av arenor. Man byggde en inomhus friidrottshall ganska snabbt därpå. Man rustade upp Ryavallen då för friidrott. Det kom väl lite senare då. Men man byggde Sjuhäradshallen för fotboll och annan inomhusverksamhet. Man byggde sedermera simarenan, 50-metersbassäng, stod klart 2010. Mm. Det började byggas rätt så mycket i största allmänhet. Man började renovera en hel del av de här gamla fabriksliken då. Borås levde ju fortfarande i skuggan av det gamla TK-arvet.
Precis, det stod ju ganska risiga byggnader mitt i stan.
Ja, men det fanns ju fortfarande det här kollektivt dåliga självförtroendet såklart. Efter någonstans där, när kan Borås ha varit som sämst? När kan Borås ha varit som längst ner i skorna? Alltså, ja, men tidigt 80-tal kanske, mitten av 80-talet. Mm. Så här, när rev man gamla teatern på...
I Stadsparken.
När var det 84 eller 85 kanske? Eller 80, ja, någonting där också tidigt 80-tal, mitten av 80-talet. Tidigt 80-tal var det då. Mm. Och det var ju också sån här, liksom en skamfläck. Det så här, staden drog åt ett håll och invånarna åt ett annat. Liksom.
Var det dit Leif Loket Olsson var på väg när han fastkörde ner för en trappa?
Ja, men då var det redan rivet.
Ja, det var det kanske.
Det var ju mer så som det ser ut nu.
Ja.
Ja. Men i alla fall, det blev ändå så här, startskottet är att det fanns någon samsyn i hur Borås skulle bli och se ut. Mm. I så här att beslut man togs för att så här, ja, men det här är till jag menar, vi har ju ganska många fula byggnader i Borås som byggdes i den här, man har ju haft en sån här rivningshets, hade man ju alla städer på 50, ja, 60- och 70-talet framförallt. Just byggdes det så här fula hus som ja, Domushuset, Tempohuset eller massa fula hus i Knalleland som ett jävla mishmash av arkitektur som inte passar in i varandra så här. Men någonstans ändå så här, okej, nu ska vi förvalta det här arvet, vi ska bygga ut högskolan, vi ska ta del, vi ska göra vattenvägen i Viskan attraktiv. Det startade många fler restauranger, man såg många fler uteserveringar och så vidare. Det började byggas lite konstverk här och där. Pinocchio kom väl 2011-12 någonting kanske, jag vet
något
inte.
Kanske. Ja.
Men det blev väldigt så här, Borås började sätta sig själv på kartan på ett annat sätt än vad det har gjort tidigare och började liksom, ja, började helt enkelt få en ansiktslyftning. Ja, Fågel Fenix ur askan i elden lite grann så här. Mm. Och det associerar väldigt mycket med den här känslan om att Borås var en jävla tillväxtort. Att så här, det var positivt, det hände saker. För jag var ute mycket och föreläste under de åren också.
Men var det Älvsborg vann SM-guld? Ja, 2006
tror jag. Ja. Då var jag i Australien faktiskt och tränade för VM. Och vet att jag var uppe så här skitigt på morgonen för att liksom gå till typ biblioteket och jag tränar då. För att liksom kolla hur det hade gått på matchen.
Just det. För och det är också en del i det att Älvsborg blev så bra. Och, att,
och det kan man ju ha, absolut. Liksom. Ja, det är ju svinkul och det här kan man ju härröra också till. Liksom det här att Borås Arena drog med sig väldigt mycket positiv anda. Liksom att ja, vi har en representativ arena att vara på och det blir en stolt och det förde med sig sen väldigt mycket annan liksom byggnation eller upprustning eller entreprenörsanda både från stan och från privata näringslivet. Det fanns liksom någonstans där man drog åt samma håll där. Mm. Och, så det... och då blev det också så här, för att det var inte självklart att det skulle vara så i gamla industristäder, för man reste till andra platser i Sverige som hade varit städer ungefär som Borås tidigare, men man märkte att trenden verkligen gick neråt istället då. Det var en sån jävla bitter offerkoft mentalitet liksom. Så här, ja, Borås hade en annan anda och alltid haft det. Och man ser effekten av det där under de åren började ta fart och liksom, det började lyfta väldigt mycket. Det fanns en väldigt positiv, generellt positiv trend där. Mm. Så jag associerar väldigt mycket den tiden med den känslan av att stan är på väg uppåt och framåt. Och för mig var det samma känsla eftersom jag bodde här. Och jag hade väldigt många bra idrottsår och precis på samma sätt som tidigare. Jag jobbade entreprenörsaktigt med Borås som bas då.
Just det.
Så det blev en väldigt stark och tydlig känsla under de åren där. Fram till 2013 där då. Det fjärde decenniet för mig i stan.
Mm. Ja, men det känns lite som att... Det är lite så nu också. Det ska byggas ny ishall. Det kanske ska byggas ännu mer vid simarenan. Mm. Man gör något grönt stråk som ska gå genom hela stan. Och man ska bygga en helt ny stadsdel. Ja. Som är sådana positiva framtidsutsikter som finns nu. Som kommer komma det närmaste decenniet. Samtidigt som Borås och alla andra städer slåss med den här butiksstöden. Och lite att stadskärnan är i någon slags omvandling.
Ja, det är ju mycket pandemin också, eller corona att ha slagit så. Men, ja, jag kan tänka mig att ditt fjärde decennium går ju fram nästan till nutid eftersom du är så ung.
Eller hur? Ja, men då är det 2008 till 2018. Och största delen av den tiden bodde jag inte i Borås utan i Oslo. Mm. Så då var det mer att åka hem och hälsa på i Borås.
Just det.
Men det var ju alltid trevligt.
Men under senare delen av det decenniet har vi jobbat ju vi tillsammans.
Ja, från 2015.
Och det har ju varit, och det var ju ett lyft för oss båda.
Ja, men det får man ändå säga. Ja, jag flyttade faktiskt hem 2010, gjorde ett kort stopp i Göteborg på något år och sen till Borås.
Tröttnande efter att ha suttit i Tingsdagsturnen för länge antagligen.
Ja, precis. Så var det. Det var för jobbigt. Nej, men jag pluggade lite i Göteborg och sen bytte jag och pluggade i Varberg och då flyttade jag till Borås samtidigt. Och sen när jag var klar med det så började du och jag jobba ihop direkt faktiskt.
Ja.
Och det, så har det varit sedan dess.
Det femte decenniet som jag är inne på nu då, från 2013 och framåt, får jag ju karaktärisera som familjetiden då. Ja. Med två barn och hus och ja, stabilt liv på det sättet.
Precis.
Så här, under hela den tiden då, även innan då. Men,
hur är det att ha barn i Borås? Jag flyttade ju från Borås när jag fick barn.
ja, det är ju det är jättebra. Man kunde inte bo bättre än vad vi gör just nu. Vi går ju ner med Rufus förskolan. Förskolan ligger ju precis bakom vårt hus.
Ja, ni köpte huset bredvid förskolan.
Ja, det kan man säga.
Var det med en baktanke?
Nej, det tillförde ju. Det var ju definitivt ett plus i kalkylen, ja. Att det ligger nära. Så att vi kan ju gå genom trädgården nerför en slänt ner. Så här där. Vi skulle kunna gå med något förskolan på under en minut om vi hade bråttom.
Mm.
Men under den här tiden då, under det, från 2013 och framåt, då accelererar ju den här tillväxten i Borås ännu mer. Om man tänker ute på Viared, logistikcentrum, alltså när man är ute och cyklar där, helt plötsligt bara, vad fan, var kom de här byggnaderna upp? Vart kom de här byggnaderna ifrån?
Det blev dubbelt så stort. När byggdes Viared? Det var ju han, P.G. Gyllenhammar var det väl, som tog initiativet till det, att bygga bussfabriken där, Volvo Bussar.
Ja, det, det kanske det var. Det vet
om jag
faktiskt
inte. Helt fel, men ja. Att det, är liksom, att det anlades, det industriområdet
Viared. Ja, jo, men det har ju alltid funnits, associerar vi alltid Viared, att det har funnits liksom industrier där. Men den här orörda tillväxten av, där det byggs upp helt nya kvarter och stadsdelar där ute av verksamheter, företag, stora, stora byggnader. Samtidigt då som saker och ting expanderar i stan då på ett positivt sätt. Då, med, jag tänker framförallt på Simonsland då, som ju blev fantastiskt fint. Och den här oerhört positiva No Limit Street Art. Just där mängder då tidigare väldigt sådär beiga, bleka, mediokra husfasader har blivit riktiga konstverk av internationell klass.
Fasadmålningar.
Ja, fasadmålningar.
Och den sortens konstnärer från hela världen.
Och konstverk i största allmänhet då, som har, det Borås är ju Sveriges mest konstverkstäta stad per capita.
Där är också säkert näringslivet väldigt delaktigt i att finansiera skulpturer och annat.
Ja, verkligen. Så att, så att det har ju blivit mer den här, den känslan som startade någonstans där 2005 tycker jag med Borås Arena, den har ju liksom, den har ju fortsatt och blivit än mer tydlig. Och där det här gamla ryktet som Borås hade, har av en tråkig, regnig, negativ stad på dekis, på liksom ut, nästan som en sån här, ja men liksom Lesjöfors-känsla eller Kopparberg. Men alltså någon så här, som en gammal bruksort som håller på att självdö. Ja. En utflyttningsort nu, kanske nu är Borås lite för stort för att det ska ha haft en, den känslan liksom fullt ut, men det känns nästan som att det är helt borta nu. Det nu är Borås en helt annan stad än om man inte har varit där på 30 år och skulle komma tillbaka, skulle man knappt känna igen sig. Så vad som finns i vad Borås har som utbud och så vidare då, och tillväxttakten på byggnader och företag är ju extremt hög. Liksom.
Det, finns, det föds ju fortfarande företag, otroliga företag i textilbranschen här.
Ja.
Ja. Och nu senast, Revolution Race.
Revolution Race, Naked. Ja, det finns, det är ganska mycket som har sitt ursprung här i Borås. Det finns ganska många entreprenörer. Så att den delen har ju blivit ännu tydligare tycker jag de senaste 10 åren, 8 åren.
Ja.
Egentligen hela den processen för mig startade 2005. Och det bubblar ju såklart innan, det var ju duktiga företag innan, men det har verkligen accelererat och blivit någon form av kulmen nu, eller liksom exploderat, beroende på hur man ska uttrycka det. Men, och det är ju och också att Borås har blivit en eventstad, fullt av olika typer av event och tillställningar.
Verkligen.
Naturligtvis med ett visst naturligt avbrott då, senaste
året.
Senaste 15-18 månaderna, men på det stora hela då, och det har ju inte med stan att göra, det har ju varit så i hela världen, men det har ju varit väldigt tydligt och sätter också Borås på kartan. Det finns ju oräkneligt antal stora event i Borås på årsbasis faktiskt i vanliga fall. Då. En del både mer kända och en del okända, men ta bara Linnémarschen som jag tycker är ett sånt här fantastiskt event att komma till Borås och göra. Man får promenera runt hela stan i alla de här vackra naturomgivningarna som samlar,
apropå att få hit folk från
hela
världen.
Ja, men samla vandrare från åtminstone större delen av Europa som kommer hit för att vandra. Så det är ju finns ju liksom en kultur där av vandrare som åker runt och tar såna här plaketter eller poäng eller
hur?
Diplom. Mm. Ja, så här man bockar av olika grejer. Så det är ju superhäftigt, det är ju flera tusen i vanliga fall som kommer då.
Kretsloppet har också varit ett sånt lopp som har dratt jättemycket folk.
Absolut. Så att där är ju verkligen, ja, så att det finns ju många starka minnen under hela den här perioden helt enkelt som ligger varmt om hjärtat med Borås då. Innan vi tar en, ja, det här har ju blivit en indirekt hyllning bara genom listan där. Ja. Men vi ska bara prata oss lite varma ytterligare om Borås, och jag har också en vision som jag vill dela med mig av.
Ja.
Av vad jag hade velat se framöver då, som jag tänkte dela med mig av, som jag har haft odlat lite på i hemlighet skissat lite grann på hemlighet som jag bara tänkte kasta ut där. Får vi se om någon plockar upp den pucken då.
Ja, men det blir härligt. Men vi kör lite partners först då.
Tycker jag.
Den här veckan har vi med oss Ace Track.
Den här fantastiska lilla manicken, apparaten som mäter ketoner.
Just det.
Och som mäter fettförbränning och som då kan man säga, mäter din inre hälsa. Så skulle jag väl påstå det faktiskt då. Jag har ju mått exceptionellt bra på min i hög utsträckning ketogena kost.
Mm.
Och har haft väldigt stor hjälp av min ACE-track för att mäta hur olika sorters mat, kosthållning, vanor, hur det påverkar min förmåga att producera ketoner. Ketoner är ju det här superbränslet som bildas i kroppen vid ketogen kost, kan man säga. Och ja, också under fasta och liknande då, när man har en avsaknad framförallt på kolhydrater att förbränna.
Just det. Ja, den ger alltså ett facit på hur fettförbränningen fungerar, kan man säga så?
Ja, det kan man ju säga att den gör om man hårdrar det, definitivt.
Jag tycker du har haft väldigt höga siffror på de bilderna du har lagt ut.
Ja, men det har jag haft. Jag har inte lagt ut de bilderna som har varit väldigt låga, typ efter alldeles mycket tårta och så vidare. Då.
Men, blir det liksom en omedelbar reaktion i A-Strack-maskinen?
Ja, så funkar ju inte kroppen kanske på en som har metabol flexibilitet som jag. För att har man väl byggt upp en väldigt bra ketondrift så försvinner inte den för att man slarvar. Det är ju det som är fördelen med att vara starkt ketogen eller ketondriven eller ha en bra fettförbränning rent generellt. Att det är ju att man har mycket större flexibilitet. Man kan, om man uttrycker det så, slarva lite eller äta det man vill när tillfället bjuds, vilket jag tycker att man absolut ska göra, för det tillhör ju livets njutning att kunna göra det. Mm. Jag älskar ju tårta, men det är ju samtidigt är det också värdefullt för mig att känna att långsiktig fasta faktiskt syns på ett objektivt mätinstrument och att jag är inne i stark ketondrift, och att när jag äter ketogent, exempelvis ägg och bacon eller ägg och fläsk, äter min levergryta med grädde och äter härligt gräsbetade entrecôter med mycket fett i, så får jag också svar på att det är en kosthållning som liksom upprätthåller den här ketogena statusen. Och den ketogena statusen är ju mer man forskar på den, väldigt, väldigt gynnsam för kroppen, både kognitivt och fysiskt. Jag funkar ju exceptionellt bra. Man kan säga att det är lite grann någon form av primal ämnesomsättning som vi premierar genom den kosthållningen och genom de vanorna då. Mm. Där man liksom inte är beroende av det här ständigt av blodsockerhöjande maten som är tyvärr en väldigt stor del av den moderna kosthållningen då. Mycket stärkelse och socker. Och den är ju jätteenkel, man har appen och så bara sätter man på den här lilla
svarta lådan.
Ja, lilla svarta, det ser ut som en liten mobiltelefon fast lite trubbigare, och så tar det någon minut innan den värmer upp, och så blåser man som en alkomätare nästan, skulle man kunna säga. Den ser ut lite som en alkomätare. Ja. Blåser man i den och så får du ett värde på 5 sekunder. Just och så det. Får du sätta dig i förhållande till låga värden är ju i regel då är du inte i ketogen fas. Nej. Man blåser så här 2, 4, 6 och så här. Men jag blåser ju 56 eller högre, 80 liksom, när jag i bra ketogenfas. Och så kan man också märka att man är i en hög bra ketogenfas, och så kanske man kör ett bra träningspass, och då ska man märka att då har man använt, då blåser man direkt efter, så man är ju nere på väldigt låga siffror. Det är för att du använder liksom ketoner i din förbränning.
Mm.
Liksom att där är ju, hämtar du ju bränsle till din ämnesomsättning och till din hjärnverksamhet och så vidare. Och jag kan ju bara tala för egen del, men jag tycker ju att både kognitivt, fysiskt, mentalt, känslomässigt funkar otroligt bra på ketogen kosthållning då. Och här har vi egentligen det enda riktigt, riktigt bra verktyget som är smidigt att använda, som ger en liksom säkerställd, men det mäter alltså acetonet i utandningsluften.
Precis. Var hittar man AceTrack?
Då går man in på getacetrack.com. Mm. Det är deras hemsida. Getacetrack.com, och AceTrack stavas ju med A-C-E track. Mm. Och med koden COLTING så har man 400 kronors rabatt på en sån här mätare faktiskt.
Oh.
Man laddar upp den håller jättebra. Jag har inte laddat min på flera veckor. Jag har testat flera gånger om dagen. Funkar hur smidigt som helst, omedelbara resultat, man sparar, man kan se trender, du kan göra egna anteckningar, vad du äter, vad du har gjort och sådär. Och ett superbra verktyg för de som är intresserade av en förändring kanske, kostmässigt och hälsomässigt, som vill komma in lite mer på ketogenkost, som kanske vill gå ner i vikt, som kanske vill bli kvitt sockermissbruk eller överdrivet sockerätande och sådär, som vill liksom känna in hur det funkar. Skitbra verkligen.
Man kan också lyssna på vårt avsnitt med grundaren till AceTrack som vi har gjort här i podden.
Anders Mörman.
Ja. Getacetrack.com.
Jajamensan.
Det ska jag göra. Tack så jättemycket. Den här veckan har vi med oss I Am Runbox, som finns till för alla de som vill kombinera vardagen med träning.
Ja, och med ett familjeliv.
Ja.
Faktiskt, och då är ju det här att löppendla eller träningspendla till jobbet ett mycket bra alternativ för att effektivisera vardagen samtidigt som man sparar både ja, tid, pengar och till och med miljö.
Eller hur?
Får man väl säga.
Fantastiskt.
Ja, nej, men IAM Runbox är ju ett svenskt varumärke som har inte bara väldigt funktionella packlösningar i olika sammanhang. Och då pratar vi från den lilla packlösningen, alltså den här typ så här, den lilla handhållna väskan för iPhone och kanske hotellnycklar eller korthållare eller vad det nu än är, som man slipper ha det på ryggen. Till liksom stora bra ryggsäckar och allt däremellan. Det var till och med jäkligt coola munskydd faktiskt, ja, som man kunde ha på resan här nu. Men de är också exceptionellt snygga. Det är ju det som är grejen, att man har funktionella saker, det må vara hänt, men de ska också vara snygga och estetiska.
Funktion och design.
Ja, funktion och design. Och de har faktiskt ett helt kit för det här med löphandling som de kallar för Commute Ultimate Kit. Och det här kitet är anpassat för den som löppendlar då. Det är kanske den enklaste typen av pendling, men produkterna går ju lika bra att använda i andra träningssammanhang. Och vi vet ju att väldigt många av de som följer podden sitter med tidskrävande jobb och liksom sitter i det här hela det familje- och träningspusslet. Och då är det essentiellt att man har smidiga, praktiska lösningar. Och det här löpkittet, Run Commute Ultimate Kit, man får med sig rätt så många coola delar där faktiskt.
Ja.
Man får bland annat med sig en ryggsäck som kallas för Pro 2.0. Och den är ju helt och hållet designad för att hålla alla kläder skrynkelfria. Den är vattenresistent, den är gjord i lättviktsmaterial, den har en så kallad anti-bounce technology, ja, alltså som minimerar studs på ryggen.
Precis.
Vilket ju verkligen är funktionalitet i sammanhanget då. Och så finns det en sån här anti-svett ryggpanel då, som också gör den väldigt tacksam i hur man upplever den helt enkelt. Jag har använt den en hel del då. Så man får med sig den här ryggsäcken såklart. Sen får man med sig olika typer av klädbehållare, alltså i hur det här att just att man kan ha med sig sina kontorskläder och få dem helt skrynkelfria. Man har
skopåse.
Ja, skopåse naturligtvis, man har med regnpåse, man har med vattenhållare på utsidan. Man har en så kallad space bag, så där kan man addera extra utrymme på utsidan då, om man har med sig någonting som är skrymmande.
Okay.
Man får med sig en man får med sig en liten handduk om man skulle behöva duscha på jobbet då.
Perfekt.
Man har med sig olika såna här packkuber där man exempelvis skulle kunna lägga necessär eller sånt som man inte vill ska skramla omkring. Man har med sig en tvättpåse. Man behöver inte ha allting samtidigt, men det kommer liksom med paketet. Så att det är faktiskt ganska många olika enheter i den här enastående Run Commute Ultimate Kit. Jag föreslår att man går in på IAM Runbox och kikar på alla deras produkter. De har väldigt mycket snyggt. Jag gillar ju personligen den väskan som heter Spinbag. Jag har med mig två stycken nu till Grekland.
Just det.
Och iamrunbox.com. Och vill man testa några av de här paketen eller om man vill testa några av deras produkter, så har man 15% generös rabatt via koden JONAS15.
Otroligt.
Ja. Så att nu är vi ju verkligen i den här härligaste av alla tider där det kanske är som lättast också att pendla till jobbet löpmässigt. Man får slippa springa genom mörker, slask och drivis, utan man får springa med kvittrande fåglar och solen i ögonen.
Och shorts.
Ja, och shorts, ja.
Det är lättare att ha ett par shorts hängande på tork.
Ja, definitivt.
Eller hur?
Så att kika in på iamrunbox.com, kika in på det här Run Commute Ultimate Kit, titta på alla de andra härliga packlösningarna, använd koden JONAS15 för bästa dealen.
Tusen tack, IAM Runbox. Då tackar vi våra partners för det, men vi vill också pusha lite andra saker, bland annat en ny simresa till Medelhavet.
Ja, men vi har ju några saker som ligger i pipen här i slutet på sommaren, och jag var ju med ett gäng och simmade i Grekland, Sivota Retreat by Plaitas.
Just det.
Var en helt enastående resa, Niklas.
Ja, det såg fint ut på bilden.
Ja, men otroligt fin anläggning, fantastiskt för öppet vattensimning, en massa flera små fina öar som är lagom att simma runt, underbart vatten. En alldeles enastående anläggning för träning överhuvudtaget. Sjukt god mat, en jättemysig liten by som man kan promenera ner till och ta en kaffe eller en drink om man vill. En mycket skön liksom är i hela den här miljön. Väldigt avslappnande, lugnt.
Jag vill åka idealiskt dit nu direkt, känner jag.
Nej, men idealiskt för en kombinerad semester och träningsresa. Och det var så lyckat så att vi har en till simresa dit 9-16 augusti.
Kul.
Det går i Colting-Borsens regi, det under det arbetsnamnet som alla såna här resor arrangeras. Och ledare på den här resan är precis som förra gången jag, Tobbe, Tobias Pettersson, ja, och Malin Wimbo.
Ja.
Och vi hoppas att så många som möjligt vill åka med och ha en enastående sim- och träningsupplevelse. Vi loftade upp dagen så här att vi hade en morgonjogg innan frukost. Sprang vi så här, joggade 5-6 kilometer. Någon dag körde vi så här spontan swimrun på en strand där. Nästan alla hängde med på den. Sprang lite olika, vi sprang jättelugnt och fint. Frukost, och sen hade vi åtminstone två simpass per dag.
Det
vi,
i öppet vatten.
Ja, i öppet vatten, ja. Och då körde vi blandat med tekniksimning, lite distanssimning, intervallsimning, olika grupper för olika nivåer. Vi körde mycket filmning med teknikanalys, och alla deltagare lyfte sig otroligt mycket under den här veckan då. Så vi hade så här simäventyr och simupplevelse, och däremellan var det mycket sol och bad och god mat. Och sen körde vi också en hel del fysträning med simrelaterad styrketräning, funktionsträning och sådär. Några var ute och cyklade några gånger, en alldeles enastående cykeluthyrningsservice som de hade på stället där. QR-koder på rutter som man bara liksom få med sig på telefonen. Svinfina cyklar, jättevackert att köra runt där, både gravel och vanliga racer.
Det låter som en dröm, tycker jag.
Nej, men en fantastisk resa helt enkelt, på alla sätt och vis. 100%igt. Det var kanske det bästa stället jag varit på för den typen av öppet vattensimning. 9-16 augusti, gå in på apollo.se och gå in på träningsresor och boka er på det. Man kan ju ta med sig familjen också, då betalar de lite mindre om de bara ska åka med liksom, som sällskap.
Ja.
Superfint boende, allting var tipptopp faktiskt.
Boka nu direkt.
Och man kan också gå in via colting.se och hitta länken där, eller via mitt Instagram då.
Okay.
Sen måste vi såklart lyfta det här att från och med i övermorgon så lyfts taket på deltagande till event som till en nivå som innebär att vi fullt ut kan arrangera Borås Triathlon och Borås Swimrun. 900 personer kan delta, vi är långt ifrån det taket. 900 personer per dag då, ska sägas.
Mm.
Så att vi är långt ifrån det taket. Vi kommer vara ett av de mycket få svenska eventen som kan ta emot folk fullt ut, eftersom vi ligger så sent också. Vi ligger den 10, 11, 12 september. Vi kommer vara den enda Ironman-distansen i hela Sverige egentligen, som jag vet, eventuellt att man arrangerar den här tävlingen i Gällivare, den är ju väldigt liten, Gällivare Endurance, men vi är SM på långdistans. Vi har både halv Ironman och hel Ironman, vi har sprintriathlon, vi har swimrun, det kommer bli en magisk helg, det kommer bli mycket arbete för oss, men vi ser verkligen fram emot att få arrangera det här nu efter att senast ha gjort det i slutet på maj 2019.
Ja.
Så att det är verkligen hög tid.
Verkligen.
Så att det finns inga som helst farhågor kopplade till detta just nu. Gå in och anmäl er. Sätt upp det som ett mål. Träna och kom till Borås där 10-12 september. Och man hittar ju oss på Borås Triathlon, borastriathlon.se eller boraswimrun.se. Även där länkat från min hemsida eller Instagram. Då.
Just det. Kolla in det direkt.
Tycker
det kommer
jag.
Bli
och kom till otrolig. Borås.
Kom till Borås innan den här helgen med och känn på hur det är.
Ja, men alltså det är ju den stora Boråsupplevelsen. Det är ju verkligen så här, och det är ju så här det här att leva och verka i Borås. Ja, men jag arrangerar ju otroligt många aktiviteter i Borås, från simcamp till olika typer av läger, till föreläsningar, till event, till olika typer av clinics. Borås är utgångspunkten för extremt mycket i det som jag verkar i.
Borås är utgångspunkten för hela universum, ja, faktiskt.
Men om vi bara så här, jag bara får göra så här. Vi skojar ju om det i morse, så här, vi är ute och suppas bara. Nej, men nu saknar man, nu, här vill man inte sitta i någon... Det här slår ju vilken bilkö som helst.
Ja, så ja. Är det.
Det är det. Den stora hitten för Borås, för mig personligen... Alltså, alla är ju inte lika träningsintresserade som jag, eller så där, men för mig är det så här att... Jag hade velat ta en sån här skärmdump. Jag hade velat ta någon sån här Google Earth-bild på liksom, centrala Borås. Och så bara så här, här är mitt epicentrum. Här har jag allt, i princip allting jag... som är livskvalitet för mig på en daglig basis på sommar. Jag hade kunnat ta en skärmrum vinter, en skärmrum sommar. Allting finns inom en mycket tajt radie som kräver ett minimum av ställtid. Liksom.
Mm.
Du vet, Alidebergsbadet, simarenan, djurparken, Leos lekland för barnen, Viskan för SUP, Öresjö, Almenäs, Ryda sportfält, barfotalöpning, Rya Åsar, kontoret.
Hästra skidstadion.
Ja, Hästra skidstadion lite längre bort då. Det blev inte en skärmdumpen eller så. Men ändå, gymmet, såhär, när total, såhär, vandringsleder, promenadleder.
MTB-stigar, cykelvägar.
Allting är såhär, noll ställtid.
Hallensbacken,
5 minuter.
Bergodalbana.
Ja, 5 minuter. Man kan få in otroligt mycket livskvalitet med ett minimum av ställtid. Det är värt, när man har barn och när man har liksom ambitionen att få ändå rätt så mycket gjort, så är det värt allt. Det är värt allt. Det finns inga argument i världen som skulle kunna få mig att säga så här: jo, men vi har jättefin, man kan bo i Stockholm här, vi har skitfint här ute i Tyresta friluftsområde. Ja, ja, det är en hel dag då. Då är det bara den aktiviteten. Du, eller så här, ja, men det är skitfint på här i Göteborg. Okej, hur fan ska du ta dig dit då? Får vi sitta i en bilkö någonstans? Ja, men vi har fina restauranger. Ja, hur ofta hinner man gå på det? Vad är det för att avsätta en dag för att gå på en restaurang då, eller vad då?
Det finns ju i Borås också nu för tiden.
Jo, ja, precis, men det blir så här. Man överskattar ofta sådana här metro... Alltså, ja, men Göteborg är en metropol, eller det är ju en storstad, 1 miljon, Stockholm. Alltså, det är ju jättefina städer på det sättet. Men livet är ju vardag. Livet är ju vardag och saker man måste göra och saker man vill göra. Saker man vill investera i för sin hälsa. Vardagssysslor som man måste få gjorda, handla och allt vad det är liksom. Det måste gå, det ska gå snabbt och det ska gå enkelt med ett minimum av ställtid. Det ska vara okomplicerat. Det ska vara med så lite byråkrati och så lite svårighet som möjligt. Parkera nära, gå in, ja, men alla sådana grejer. Ja, men vi här, man kan gå fika i Stockholm och du kan parkera i ett parkeringsgarage här. Det tar bara en timme att köra bil där, så ska du parkera och så kostar det 519 spänn och så kan du gå och fika sen. Alltså det blir så här, för mig är det skrattretande. Ja, ja, är man inför stockholmare, absolut, kör på liksom. Eller man är tv-kändis, man inte ens har. Man ska gå, man ska vara på röda mattan. Vad fan, eller vad det nu än är liksom. Men, ja.
För dig så är det inte något som passar i
alla. Nej, men jag älskar de städerna. Jag trivs nästan överallt jag är och jag kan anpassa mig så. Men jag, det här är ju en hyllning till Borås och då säger jag varför jag trivs så otroligt bra här. Och det är ju för att vardagslivet funkar jättebra. Alltid nästan. På vintern, ta med sig kidsen upp till Hästra skidstadion. Det kan vara vilket jäkla skitväder som helst nästan runt omkring. Men där är det perfekta skidspår. Eller på skidstadion. Eller om man bor i den annan och upp till Borås GIF. Där man för övrigt har fantastiska skidspår. Och makalös naturupplevelse på alla håll och kanter. Jag menar, vi har lätt 10 riktigt bra restauranger. Vem fan hinner gå på 10 bra restauranger? Så man hinner tröttna på, typ så här, men nu har vi gått på alla 10. Hur ofta är man ute och äter på det sättet? I alla fall när man har 2 barn. Alltså, man är inte ute och äter på det sättet längre.
Nej.
Nej. Så här, alltså, där är så här... otrolig närhet till allting. Närhet till flygplatsen när man ska resa. Det ska man inte heller underskatta. Det ska gå snabbt och lätt. Eller om man vill åka tåg, bara ner till centralstationen. Bara plupp, iväg. Svårslaget faktiskt.
Verkligen. Hur ser visionen ut för framtiden då?
Nej, men sen okej, men vi ska ha någonting att klaga på. Det skulle ju gärna funnits lite fler biografer kanske. Men å andra sidan har vi ju Röda Kvarn som visar härliga kvalitetsfilmer.
Sveriges bästa biograf.
Ja, det är du faktiskt. Ja.
Styrd av Mats T. Olsson, ja. Uppvuxen på Sjöbo.
Förr i tiden, då hade vi ju ändå 4-5 olika biografer. Då hade vi Sandrews och vi hade Saga och vi hade den här på Gågatan, vad heter den?
På Gågatan? Just där, det var faktiskt där nattklubben Swing sedermera låg. Ja, det var ju den gamla biografen.
Där,
man kommer inte ihåg vad den heter. Nej. Och så hade vi ju 2001. Så vet jag inte om den heter det fortfarande.
Jo, Filmstaden. Ja,
det är väl den enda som finns kvar.
Ja,
och Röda Kvarn.
Ja.
Saga Bion är ju mer numera en teater.
Men vi har ju ett schysst kulturutbud också. Vi har ju en stadsteater. Vi har ju ett konstmuseum. Vi har rätt många konstmuseum faktiskt. Eller vi har ju sån här industrimuseum eller textilmuseum. Om man roas av det. Så att vi har ju den beskärda delen också. Vi har ju stadsvandringar. Vi har ett otal fina parker som också förplägar ett besök.
Verkligen.
Vi har hur många fina bra kaféer som helst. Och så vidare och så vidare och så vidare då. Så att vi har ju talat oss varma för den här delen kring Borås. Sen så här, ja, det regnar i Borås. Ja, men det gör ju det i hela Sverige. Vill man ha ständigt soligt väder får man flytta till Cypern eller någonting.
Ja, ja.
Men det är inte så att man kan sitta i Göteborg och klaga på Borås väder eller någonting.
Man kan ju, men
ja, men då är man ju inte så smart. Man kan ju sitta i Kungsbacka och klaga på Borås väder.
Nej,
man kan ju inte vara ansvarig på Gotland och klaga på Borås väder, för jag har varit på Gotland. Vi har varit på Gotland. Det var fan det sämsta vädret jag upplevt i hela världen. Det var ju fan sämre. Det var ju som att vi hade åkt i Lofoten och skulle simma runt Lofoten.
Typ.
Det var ju 8 plusgrader och regn. Det var ju det värsta jag varit med om.
Nej, det var bra. Var det 8 plusgrader?
Ja. Exakt, så att det är ju lite grann så här, men vi bor i Sverige och vi kommer ha det som är fördelen med Borås är ju att när det är slask och regn på västkusten eller slask och regn och grått och dis och djävulskap och det är liksom kö i tingsdagsstunden då. Det är tingsdagsstunden och får mycket stryk här. Nej, men ja. Man sitter i någon bilkö på Hisingen där.
Ja.
Då har ju vi snö här.
Så är det.
Då kan vi göra snö här och skidstadion åka på. Så att det är verkligen så här. Ja, nej, jag väljer det alla dagar i veckan tror jag.
Om du inte fick bo i Borås, vart skulle du bo då?
Ja, men då Borås är mitt ställe att bo i Sverige. Men jag kan ju säga jag har några platser till. Jag ska lyfta som jag verkligen tycker om i Sverige. Jag gillar Båsta väldigt mycket.
Ja.
Båsta är lite som Borås på ett sätt. Man är ute 50, de har fantastiska kuperade områden runt om med Hallandsåsen. Man har en väldigt mysig stadskärna.
Om man pratar fort kan det låta som att man säger Borås också när
ja,
man säger Båsta.
Ja, börjar på B bara så. Det är ju en väldigt liten stad. Den är väl antagligen helt död på vintern. Så att det är ju en väldigt uppräglad sommarstad. Mm. Så att det är ju ingenting, ja det var ju ingen skidåkning exempelvis. Ja, på något sätt att tala om i alla fall då.
Nej.
Så att långt till en flygplats, ja men så här, det är ju andra så. Ja men Båsta är ju fint, Båsta är ju jättefint. Ja, men det finns säkert andra ställen också som är mer eller mindre. Jönköping tror jag är ganska fint.
Ja.
Huskvarna, vi var fyra midsommar uppe hos Åsa och Filip. Uppe vid... ja, bortanför Huskvarna, superfint. Landsjön, runt Landsjön där. Det är som en liten enklav, en liten självförsörjande enklav.
Just det.
Vackert.
Jag har varit en hel del i Motala det senaste. Det tycker jag är en härlig stad, men jag vet inte hur det är med simhallar.
Det är inte så vacker natur runt om heller. Det är väldigt platt, det är skötarslätta. Det är inte, ja, men visst, absolut. Ja. Alla städer har vi sett. När man bor där så lär man sig att trivas. Liksom. Det handlar ju om inställning mycket då. Men, ja, men fan, Borås är jävligt svårslaget.
Ja, det tycker jag.
Men jag har en vision också om Borås, Niklas.
Det är spännande. Boråsvisionen. Den vill vi höra.
Boråsvisionen. Mm. Och då, det är så här, jag tar höjd här nu på vad jag tycker. För det första.
Men är det lite som, jag vet, vi pratade mycket om runt Gotland att det var Folkhälsopartiet och 100 nya simhallar på 100 år.
Mm.
Att
det var liksom, nej, 100 nya simhallar på 10 år.
Ja, på 10 år var det. Men du har en sån vision liksom. Du skulle kunna bli borgmästare i Borås nu.
Nej, men jag har en näringslivsvision för Borås. Jag har en idé om hur Borås ska hamna på kartan ännu mer faktiskt. Och det är så här. Vi ska ha Sveriges motsvarighet till Playitas Resort i Borås. För vad är det Borås saknar? Jo, Borås saknar ett bra hotell. Mm. Vi har inga riktigt bra hotell. Jag menar, vi tänker oss ett sånt här hotell man åker till bara för att bo på. Typ ett sånt här hotell som Steam Hotel i Västerås har blivit, eller som PM och vänner som gillar
i Växjö. Växjö,
ja, svinbra hotell. Ganska, men ändå så här, ett hotell som är, det är en hotellupplevelse.
Precis.
Vi bor ju på Scandic Plaza i Borås när vi har våra simkan. Funkar jättebra, men det är ju liksom ingenstans man åker till kanske bara för att bo. Nej. Så där, ett Scandic hotell. Grand Hotel är chanserar ju rejält liksom. De får inte ens servera alkohol längre, så att, ja, men vi har liksom inga såna, vi har ingen exklusiv hotellupplevelse, vi har inget spa, vi har liksom ingen sån här sammanhållande länk. Alltså vi har ingen sån där hotell och restaurang tillsammans som är superbra, häftigt och så här.
Nej.
Och då tänker jag så här, varför inte bygga ett sånt hotell? För det första, att ha, det finns en hotellupplevelse i sig. Fantastiskt hotell och restaurang som har ett liksom särpräglat tänk, väldigt mycket lokala råvaror och så vidare då. Men man har det också som ett exklusivt träningshotell, en träningsupplevelse, ett träningserbjudande där du har en egen 50 meters bassäng. Så behöver man inte be Borås stad om då för att få gå och simma, som ska vara öppen året runt i isländskt format. Förstår du?
Uppvärmd.
Ja, uppvärmd året runt. Ja. Där det blir så här, ja, regnade, spelar ingen roll. Det är svinkoolt för det är skitcool belysning och det är svinhäftigt liksom känsla för vattnet. Det är ju 32 grader. Det finns ju mängder med simbassänger världen över som öppnar året runt, även i kalla klimat. Där det liksom är en upplevelse just därför att det är dåligt väder eller vinter eller regn eller mörkt gör att det blir svinkoolt. Och så lite bubbelpooler påkopplade och så här också. Och access till öppet vatten. Mm. Jag tänker så här, platsen för det här ute...
Jag vet vart den är.
Gästlösa.
Gästlösa?
Ja. Gästlösa där den nya vägen går, alltså gamla övningsfältet där borta.
Just det.
Där man skulle kunna bygga någon form av access till Viskan, till Guttasjön där nere. Alltså typ så här att man får lite så här badupplevelsen också kopplat på. Alltså inte så att man ska simma kanske, men du har liksom ändå så access till öppet vatten.
Mm.
Men du har också möjligheten då, och så har du har en 50 meters bassäng, öppen året runt. Och det måste ju gå att lösa rent tekniskt, uppvärmning. Det måste finnas massa spillvärme någonstans att ta ifrån. Eller så får man bara jobba med tecken. Eller så får man bara ta den kostnaden som det är. Hur dyrt kan det vara att värma upp lite vatten till 32 grader?
Ja.
Ja, men eller hur? Bubbelpooler, hela den exklusiva badupplevelsen.
Mm.
I sanning, om vi ska vara helt ärliga. Vi har redan vuxit ur de två simbassängerna vi har. Eller de två stora 50-minutersbassängerna vi har. Det är ju fullt där en sommardag. Det går inte att gå dit och bada. Eller simträn. Det här är ju liksom det här skulle ju vara en idrottsarena också. Där du kan ha träningsläger året runt, eller den här exklusiva, typ så här, du är hotellgäst så vill du gå ner och bada där och liksom kanske inte simma, men du vill åtminstone bada där och ta en bubbelpool och hela den grejen, och du kan köra massa olika typer av träning där, mer än simning. Du kan köra rehab och vattengympa och allt det som man kan göra i vatten, men sen har du allt andra med träning också. Du har stans bästa gym. Du har stans bästa gym och stans bästa crossfitbox, både inomhus och utomhus.
Paddelbana.
Såklart. Definitivt paddelbana och tennisbana och hela den biten.
Och golfbana.
Inte golfbana.
Nej.
Vi ska absolut inte ha någon golfbana.
Ja, de är ju på Playtas.
Det är ju mer en gräsmatta på en öken. Vi ska inte ha en golfbana, det får man åka någon annanstans. Det är inte min vision. Vill någon addera det till den visionen, får de ha en add-on till min vision. Då.
Det kommer ändå ligga ganska nära Borås golfklubb där.
Ja, men alltså det ligger ju nära Borås, för att du kör ju på gamla Varbergsvägen in, eller den här, vad heter den vägen som går mellan
27an,
ja. Mm. Det är ju supersnabb access in till stan i 8 minuter. Men sen har du ju då du har allt det här liksom träningsmässigt som en fullskalig sån Playitas Resort arena anläggning har, så du kan kombinera, så det här är ett ställe man kan åka till på träningsläger året runt, plus att du har ju mängder med motionsspår, mountainbikespår som vetter åt det hållet i stan. Mm. Du har mängder med saker du skulle kunna liksom knyta ihop eller binda samman eller exploatera på ett positivt sätt då. Du skulle kunna anlägga en egen konstsnöbana i anslutning. Vi har ju kompetensen i Borås för att ändå göra det.
Mm.
För att liksom ha den vinterdelen i sammanhanget då. Så du har den här sommar- och vinterupplevelsen fullt ut. Du har det exklusiva hotellet som Borås ändå saknar. Du har en ny restaurang, du har en ny samlande punkt. Du knyter ihop det med Viskan. Och det ligger i andra änden av det som ska bli Borås nya stadsdel, nämligen Gästlösa.
Mm.
Under de närmaste 10-15 åren då. Mm. Och den är också i slutet på den här gröna parken man pratar om då.
Just det.
Det är min vision, mm, i det stora hela, i det enkla, i det sammanfattande. Liksom. Det skulle bli någonting, det skulle bli Sveriges nya Bosön skulle man kunna säga. Det skulle också kunna vara en inomhusfriidrottsbana. Det ska vara en ny tartanbana så du kan träna friidrott där. Eller något liknande. Det ska i alla fall vara någon form av, en fotbollsplan ska det vara. Det kan ju vara en inomhushall eller en utomhushallarena på något sätt. Va? Men det ska vara den här, du kan träna många olika idrotter, du kan ha väldigt mycket motionsträning, du kan ha väldigt mycket upplevelsebaserad träning och idrott där ute. Det är ett ställe som man åker till på klubb. Men nej, vi har inget sånt i Sverige överhuvudtaget. Bosön har ju en inomhusfriidrottshall, men det är också det enda man har. Men de har ju knappt ett hotell där, och framförallt har de ingen simbassäng. Det är ju helt ute. Det är ju ingenstans man åker på läger. Nej, du åker till Borås på läger.
Playitas Borås.
Ja, precis. Det är mitt arbetsnamn i huvudet i alla fall.
Det skulle heta något. Gästlösa Resort powered by Playitas. Alla hotell runt om i världen som inte är Playitas, som
det är min Boråsvision.
Ja.
Det är min liksom, det är min framtidsvision. Fan vad coolt det hade varit att ha en sån grej i Borås. Alltså det är så här, tänka stort, tänka brett. Det enda som krävs är 1 miljard eller 2 för att bygga det, någon form av bolagsstruktur där det finns mer. Men jag menar, det byggs ju sådana saker i andra sammanhang. Det byggs ju hotell liksom, det investeras ganska mycket pengar i, men sanningen är ju att Borås saknar ju hotellnätter. Det är en sak som liksom vi inte har. Vi saknar den här sammanhållande, liksom en sån här, någon form av sammanhållande anläggning för väldigt många saker. Alltså det vi säger, vad är det Borås har att erbjuda? Vart ska man bo? Man kan bo där och så kan man så här. Men här har man allting på samma plats, och det frigör väldigt mycket av de här andra arenorna för, ja, Liljebergsbadet då kanske det bara är bad och lek på sommaren överhuvudtaget då. Simarenan, och den är ju liksom, den har ju nått sitt max redan i användande på årsbasis liksom. Så här, och det här är ju, det är kommunala verksamheter. Det här är ju en privat anläggning. Det här är liksom en privat verksamhet. Det här riktar sig väldigt mycket mot både privatpersonen, företag som ska åka på konferens och grupper, och idrottsklubbar och event, olika sammanhang, idrottsevenemang och sammanhang så här. Så att det är ett ställe så här, vart ska vi åka och hänga? När vi åkte till Borås, då tittar man på vertikalen där Borås ligger, i access till flygplats, järnväg, nya snabbgående järnväg, så ligger Borås perfekt. Vi har till och med liksom, vi skulle kunna locka kunder från Danmark, norra Tyskland. Det folk åker så här, ja, men this is the very exclusive Borås experience. It's one of the best sporting hotels in Northern Europe. Så här, and it's a very nice hotel. Ändå.
Så vem ska hosta upp?
Nej, men ja, vi har ju, vem ska hosta upp? Jag vet inte, Petter Stordalen kanske vill komma och tycka att det är en bra idé, eller någon, eller folk som vill investera och bygga någonting, som man gör i andra sammanhang, som man bygger byggnader eller som man liksom smäller upp höghus eller så här. Här är ju en mer än här, ja, det ska ju vara någon som delar visionen, som tycker att ja, jag lägger fram visionen här, någon annan får komma fram med pengarna eller såsar om. Men det är väl en spännande vision.
Ja, jag ser framför mig här en framtid för dig som hotellchef. Man vet ju han som går runt här på Playita, så är hotellchef.
Han var faktiskt på Seawater Retreat också och gled omkring lite grann vid invigningen där. Han var svinnöjd. Så nu satte han sig ner så rökte han lite, där det jag gjort då. Det tyckte jag riktigt passade.
Ja, men tycker jag att han ofta gör, men nej, det kan du ju avstå från. Men nej, i övrigt så
känns inte som han typ så här, känns ändå som man ska veta typ så här, känns inte som att han har simmat så jättemånga längder i sin egen bassäng på det sista.
Nej.
Det tycker jag man ska göra om man driver den typen av anläggning. Man ska leva mitt i det. Man måste liksom leva, man måste live the brand.
Det hade du faktiskt gjort.
Ja, det hade jag tveklöst gjort. Hela den idén föddes ju då i ren frustration. När vi bara så här, fan. Nej, men vi får inte gå i sim. Nej, men Rufus kan inte gå och bada. Fan, nej, nu är det tydligen det farligaste platsen i hela jävla Borås just nu. Borås simarena. Där får man fan inte gå. Där får man vara ensam om man ska simma. Typ och ha ett fysisk aktivitet på recept. Nej, men vi ska fan ha en egen simbassäng. Det ber någon jävla om lov. Det är vår bassäng. Eller, ja, men lite så i den frustrationen. I den tanken föddes det. Ska det vara så svårt? Det är ett hål i marken. Men så börjar det här då. Ja, men Borås saknas. Och så bara, vi ska ha ett eget Playitas. Vi ska ha en egen sån premiumanläggning som är en stolthet för stan. Som särpräglar Borås ännu mer än det Borås redan har att addera. Jag menar, vi knyter samman den här exklusiva upplevelsen av natur och kultur och en levande stadskärna, access, närhet, med en anläggning som liksom inte går att motstå. Som är one of the kind i Sverige.
Det här ser man ju fram emot.
Det finns ingenting sånt. Det finns absolut ingen motsvarighet till någonting liknande i Sverige. Och ja, men så här, du vet, man kan titta så här. Ja, men inom 15 mils res, med 15 mils radie eller på en och en halv timmars resväg. Ja, men det är rätt många miljoner människor som man täcker in i det. Faktiskt i sammanhanget. Ja, det, folk reser ju ganska långt för att bo bra eller åka på läger ändå.
Eller hur?
Så att där är min vision. Vi så här, men vi, vad är det Borås har mycket av? Ja, men vi har rätt mycket mörk och regn. Mörker och regn på vintern. Så. Men låt oss använda det till våran fördel och göra någonting jävligt coolt. Vi har liksom en ljuskupol där ute. Ett hotell, fantastisk arena för inomhusträning och utomhussimning, utomhusbad också på vintern. Och på sommaren ger ju det sig själv naturligtvis. Det är min vision.
Den får någon
gärna göra någonting med om de vill. Eller plocka vidare. Jag har bara briefat den kort med några. Och det är klart att det är ju lätt att kasta ut sig idéer så här, men sen ska ju det någonstans omsättas i verklighet så. Men jag ser det ändå som en en vision är ju en vision ska ju vara ska, ja, en vision är ju,
den ska vara grandios.
Ja, men det är så här, ja, men det ska, man ska ju inte börja med att leta problem och leta efter begränsningar eller liksom hitta, utan det är ju mer en sån här, det här är ju bara top of mind, alltså det här är ju bara möjligheter och inte så här, jag har inte, det finns säkert skitmycket problem, alltså ja, framförallt att någon ska betala för det, så vill man ska investera i det, men
man får ta in någon ekonom och se hur det ska bli lönsamt kanske.
Nej, men
och sen får man samla näringslivet.
Man skulle vilja ha en skiss på hur det skulle kunna tänkas se ut, och sen får man ju naturligtvis kolla på hur är planerna för den delen och vart skulle det ligga rent geografiskt, platsmässigt, vad har man för access där, vad skulle man kunna använda sig av, vad finns det för liksom begränsningar och så här. Men jag har platsen i huvudet redan, jag vet precis om, så jag skulle kunna liksom rita ut det på kartan vad jag tycker att det skulle ligga. Sen är det säkert människor som har andra idéer och säger att nej, men där har ju vi, det går ju folk med sina hundar och så, men ja, så är alltid någonting som man redan gör på en plats som man liksom inte kan göra direkt i fortsättningen, men då hade man inte kunnat bygga någonting någonstans.
Så är det ju. Jag tycker du ska rita den här kartan.
Ja, jag tycker det. Inte jag, men någon som kan rita. Faktiskt. Så att när det finns lite tid över så. Men jag tänkte jag briefar den visionen här, så kanske det finns någon som delar den visionen och vill göra någonting med den. Men
jag hoppas att vi har några miljardärer som lyssnar.
Ja, men man behöver nog inte vara miljardär. Man behöver bara veta vilka man ska prata med. Det här är ju mer än, det är ju som alla andra satsningar, men det är inte så att folk har pengar för att bygga ett höghus. Det är inte så att folk har pengar för att liksom bygga en, vad det nu är man bygger liksom. Det där är ju, det finns ju alltid någonstans finansiering. Det är ju inte de som hade pengar för att bygga Playitas rakt av liksom. Det är inte så det funkar, men jag tror att det är en väldigt, väldigt bra idé på lång sikt. Man tänker så här, ja men Borås om 10 år, vad ska det vara och vad ska det se ut och hur kan vi tillföra stan någonting annat och hur kan vi adderat värde som gör att folk vill komma ut, hur kan vi särprägla Borås, hur kan vi hitta en USP
Det hade ju varit en positiv profil att ha, träningslägerstaden.
Ja, men inte bara träningslägerstaden. Alltså hälsoupplevelsen, resupplevelsen, matupplevelsen, hotellupplevelsen, öppet badupplevelsen, vinterupplevelsen, sommarupplevelsen, upplevelsen alla dagar på året. Liksom.
Det skulle ju passa bra in i Borås sån här stadsmotto, eller vad man säger. Det är väl storstadens utbud, småstadens närhet.
Ja, och det är faktiskt ett sällsynt bra motto. Det är faktiskt ett riktigt... Den personen som har kommit på det tycker jag ska få ett pris. För det är fan med en... Det är en klockren beskrivning av Borås, av vad Borås faktiskt är. Och det... Ja, sällan har jag stött ett motto eller en city-slogan som stämmer mer än för Borås då. Mm. Så där har vi det. Hyllningsavsnittet till Borås. 400 år gammalt idag. 400 år, grattis. Hurra, hurra, hurra.
Hipp, hipp.
Hipp, hipp. Hurra, hurra, hurra. Jag vill också bara säga att jag är ganska säker på att jag var faktiskt den som startade den här hashtaggen Älskar Borås. Den drog jag igång med för ganska många år sedan. Den har blivit lite kidnappad och hijackad nu.
Den får väl alla använda.
Den får alla använda. Men ja, jag vill ändå ta här i podden lite cred för den. För innan jag började använda den så har jag har aldrig sett någon... Alltså den hashtaggen har jag inte sett någon använda sig av. Eller jag har aldrig hört den innan. Eller sett, alltså så här, jag aldrig, det var inte ett uttryck som... fanns liksom florera. Men jag tror jag började med den för ganska länge sedan faktiskt. Och idag har den blivit lite viral. Så jag tar
då har jag en vision här. Mm. På din gravsten så kommer det stå upphovsman till hashtaggen älskar Borås och Plajitas Borås. Och var även triatlet.
Ja, precis. Han var också instigator hellraiser. Men framförallt han älskade sin stad. Och det får han ju ändå få lite cred för i sammanhanget då. Ja, no, precis. Eller hur?
Vi får se.
Vi får se det. Men ja, men där har vi det. Hyllningsavsnittet i den här underbara stan. Ni är mer än välkomna hit. Jag tar ju ett stort nöje att bara guida folk i Borås. Jag menar, man hade ju kunnat ringa mig. Man kunde vara random person och bara ringa mig. Och bara så här, kan inte du bara visa... Jo, för fan, säger jag då. Absolut, ja, jag kunde göra.
Och ditt telefon.
Man kan bara skriva. Ja, men alltså, folk skriver ju till mig både på Instagram och på mail och frågar sig, jag ska till Borås, jag ska bo över, vart ska jag springa, vart ligger Hallensbacken, vad det här som jag har hört som ni gör, eller ja, vad, vilken skidanläggning är bäst, vilket gym ska jag gå på, jag ska bo här, vad ska jag göra, finns en cykelväg som funkar, när kan man simma på simarenan. Jag får sådana mail rätt ofta.
Då tror jag att det är dags att göra en sån QR-kod som folk kan scanna som heter Koltings Hotspots, där att man kan hitta till alla de här platserna.
Ja, kanske. Enkelt. Ja,
det är väl något för Borås stad att utveckla.
Ja, så är det.
Ja, grattis Borås. Vi ses nästa vecka med ett pangavsnitt, tror jag.
Det gör vi verkligen. Vi har en sjukt intressant intervju som vi ska beta av på fredag som kommer till nästa vecka då vi ska prata med Peter Martin, funktionsgrundare av FunMed, funktionsmedicinare, och han har väldigt mycket att säga om många olika saker.
Verkligen. Hej då.
Hej.